En 13-årig pojke sitter på tåget i Stockholm när en övervakningskamera fångar något obehagligt. En man gör det otänkbara. Filmen kommer att spridas och en topppolitiker pekas ut.
Han kan inte stoppa sig själv.
Hör hela historien i avsnittet Sexbrottet på Roslagsbanan, del 1 och 2, i podden Fallen jag aldrig glömmer.
Varmt välkomna! Oj!
Bara, har vi någon sån här tror jag? Fruktansvärt hög.
Va? Varmt välkommen till Schlagerfestens årskrönika 2025! Woo! Tuta och applåd, som det sägs i en annan podd. Hur känner du, Anders? Hur mår du?
Jag mår jättebra i längd. Det känns väl skönt att vi kan lägga det här året i handlingarna nu och se fram emot ett helt nytt slagerår.
Ja.
Men som sig bör, som sagt, vi behöver gå igenom och prata lite om hur det var att komma ihåg de här små detaljerna igen.
Ja, och vilket år vi har varit med om. Det har ju varit ett otroligt slagerår som har satt avtryck för alltid, skulle jag säga. Som du så fint påpekade, om 10 år hamnar garanterat årets vinnare i Hall of Fame.
Ja, och jag tror att det kan vara mer från i år som hamnar i Hall of Fame. Vi hade ett fantastiskt programledarpar som gjorde en makalös insats. Framförallt med fantastiska mellanakter.
Ja.
Men jag kan nog tänka mig att det finns en eller två låtare som kanske möjligen överlever tidens tand om 10 år också, utöver Kai då. Men det tar vi då. Lyssna på oss 2035 så ser vi vart vi har tagit vägen.
Gud, alltså jag tänkte på det. Den här fina artikeln som Expressen skrev om oss, och där det stod Schlagerfesten firar 10 år.
Mm.
Vilket ju känns helt otroligt, bara en sån sak. Så tänkte jag, ja, och så kör vi 10 år till. Så insåg jag, fast då är jag 50.
Mm.
Kommer jag orka göra det här?
Jag är nästan 50 nu, så att jo då. För att parafrasera en gammal mellofavorit. Vi kör väl, om inte för vår egen skull, så för barnen och dess lugn.
Ja.
Och poäng till den som känner igen den textraden.
Ja, men vi gör väl det. Vi backar till bakabandet då.
Ja.
Och det vi alltid börjar med, det är ju att spekulera och gissa kring artister som ska tävla. Och här har vi ju en liten fjäder i hatten med oss från 2025, för det var ju faktiskt vi som var allra först med att avslöja att Måns Zelmerlöw skulle tävla i Melodifestivalen 2025. Måns Zelmerlöw i Melodifestivalen 2025!
Den lilla unga talangen Arvi.
Ja, precis.
Scarlett.
Såklart.
Annika Vicky Halder fick ju ett litet genombrott i Mello.
Lite sån här oväntad dark horse ju.
Ja, Malou Prytz.
Just det.
Andreas Lundstedt.
Exakt, och det här tycker jag är spännande, för att det var ganska länge sedan Andreas Lundstedt var med, och någon ska vara den där gamla slagerdivan.
Dolly Style kan vi väl utgå från och skicka till någonting. Klara Hammarström.
Ja.
Känns ju som att, ja, men nu är det väl dags, va? Saga.
Det hade varit ljuvligt.
Jag hoppas ju på Blender.
Jag tänkte säga, ska vi äntligen få Blender?
Det skulle ju göra mig glad. Ja, det var vi. Och vi vågade sticka ut hakan med den. Och det hade vi ju alldeles rätt i.
Det
visade
hade
det sig.
Mm. Och jag tror att vi någonstans måste börja här. I Måns gate.
Ja.
Alltså det går ju inte att inte prata om 2025 utan att prata om det. Ja, ska jag kalla det förfall som sedan hände Måns, eller i alla fall drev, eller den krasch som Måns råkade ut för.
Ja, det blev ju en väldigt för honom olyckligt slut, måste man ju säga, på den här resan. Men från början, jag menar, när deltagarna presenterades på presskonferensen och så här, han försökte ju aktivt att prata ner sina egna chanser. Han var så här, nej men det är klart att jag jättegärna vill, jag är ju tävlingsskalle och jag vill verkligen, men jag har vunnit, det är inte hela världen om det inte skulle bli så. Vad är det som krävs för att du ska vara nöjd med den här melloresan? Är det seger? Jag ser i ögonen.
Nej. Det är väl både och, skulle jag säga. Jag kommer vara supernöjd om jag gör, om jag sjunger det bra, om jag har precis så kul som jag vill ha. Jag är svinnöjd med numret. Jag kommer vara svinnöjd med numret. Jag är svinnöjd med låten. Och det är en jättebra utgångspunkt. Mm. Vilket gör att jag kommer förmodligen liksom inte men gå in i någon slags depression om det inte är så att jag vinner. Men det är klart att tävlingsmänniskan i mig säger ju att nu ställer du upp igen, senast vann du. Det får inte gå sämre än senast.
Nej.
Och då finns det ju tyvärr bara en.
En utgång.
En utgång.
Ja.
Så ja. Jag håller tummarna och hoppas att folk tycker detta är lika bra som jag tycker.
Men han gick ju också in med favoritodds som vi inte har sett någon annan ha tidigare.
Nej.
Han var fullkomligt, alltså han var jättefavorit på oddsen. Jag tror inte ens man fick två gånger pengarna.
Nej.
Om man hade satsat på honom direkt när artisterna presenterades. Och det vet jag att jag till och med sa i något avsnitt någonstans att det där känns inte rimligt.
Nej.
För det var liksom, jämfört med Loreen som vi då hade året innan som ju gick in som stor favorit, så hade hon betydligt högre odds att vinna. Så att det började ju där, men sen, ja nej, som ni vet vad som efter förlusten får man ju ändå kalla då hans andra plats.
Ja, han blev ju så otroligt sårad och ledsen av det här och visade det väldigt öppet. Något han fick kritik för redan då.
Mm.
Och sen kom ju då alla exfruns anklagelser mot Måns och rättegångar och skilsmässor och
om vårdnadstvist och allt som hör därtill.
Ja.
Och den här historien är ju inte löst ännu.
Nej.
Det vi vet är ju att han ställde in sina spelningar över sommaren för han ville fokusera på familjen.
Mm.
Han avslutade faktiskt året med att vara med på Het Grote Songfestival i Nederländerna, som är en jättestor Eurovision-konsert som han arrangerade där i slutet på november.
Okay.
Och då var han faktiskt där och sjöng.
Då var han där och sjöng.
Så att han lever i alla fall.
Ja. och, det är ju bra.
Och som sagt var fortfarande villig att i alla fall vara med på ett sånt evenemang och liksom sjunga då, både Revolution och Hero.
Ja, vi får väl se hur det där slutar. Jag hoppas att han kommer tillbaka någon gång. Att han mår bättre och att han får komma tillbaka.
Ja, att de i alla fall löser det som vuxna människor och lyckas klara ut vad det nu är för någonting som behöver lösas ut. Och att barnen inte blir mer lidande än absolut nödvändigt. Det är väl det. Men det här är ju en slagerpodd. Så att vi stannar där.
Ja, absolut. Men det måste ändå nämnas.
Det måste nämnas.
Att vilken... Ja.
Ja, för det har satt ett avtryck på året. Det går inte att komma ifrån.
Nej, och vilket avslut det blev för honom. Det var inte alls som någon hade tänkt sig.
Nej, verkligen inte.
Men sen så gick vi ju in i en tävlingssäsong med öppna armar. Eller hur, Anders? Deltävling nummer ett var vi ju superpeppade på, eller hur?
Jajamensan, vi pulsade upp till Luleå.
Ja.
Och nu var det faktiskt inte så kallt den här gången. Nej. Som det har varit tidigare när vi har varit.
Det var bättre.
Ja.
Men det är alltid kul i Norrland.
Ja, men det är det ju faktiskt. Och Luleå är ju en supermysig stad, ska sägas. Här såg vi ju Albin Jonsén featuring Pa. Vi såg Maja Ivarsson, John Lundvik, Meira Omar, Adrian Makeus och Linnea Henriksson.
Ja, och inför den här deltävlingen så bestämde ju vi oss för att ta en liten sit-down med John Lundvik. För det visade ju sig att trots alla år han har tävlat och trots så mycket vi har hängt med honom så har han aldrig fått vara med i podden som veckans gäst.
Nej, vi har aldrig liksom så här pratat med honom på riktigt.
Nej, och då fick det bli så. Och då valde ju han att tala ut om den där besvikna Eurovision-minen för första gången. Kan vi prata om den bilden?
Ja, men låt oss.
Låt oss.
Ja. Trumvirvel. Hur kände du då? Nej, men hela mitt hjärta var ju på något sätt, vi tar det här nu.
Mm.
För att hela arenan tycker jag hade andats att alla sjöng med. It's a love. Det var liksom, ja. Så jag kände väl någonstans genuint att det händer nu.
Mm.
Och började också säga som man inte ska göra. Jag bara tänka, vad ska jag säga nu när de liksom ger micken? De här orden, vad ska jag säga till Europa? Och vilka ska jag tacka? Man går in i de banorna. Och the winner is... Och så var det liksom Duncan. Och jag kunde ju inte hålla tillbaka. Det såg ju ni.
Som alla andra
200 miljoner. Det var ju så här... Det blev ju till och med en sån här alltså Instagram-meme.
Ah.
Ni vet, som man kan välja liksom.
Ja.
Man skriver ju bara Lundvik och så kommer den så här, sad face.
Men det är väl ändå... Då har du ju ändå gjort ett avtryck.
Ja, men det är det jag menar.
Ja.
Och eftersom vi är smarta människor så översatte vi ju den på video till engelska och la ut på Instagram, och jag kan säga att det fick ganska många tusentals visningar just i Nederländerna faktiskt. Ja. De tyckte att det var väldigt roligt att höra, tydligen.
Ja, den har fått sin spridning. Tack för det, John. Och John gick ju då också till final, som sig bör.
Ja, det gjorde han. Det var strul med numret i den här stora upplåsbara bollen han hade, som ju då på något vänster skulle reflektera en massa laser. Men det gjorde den inte, utan den sög ju mest upp lasern.
Ja.
Och så blev det lite
badboll
inte riktigt
av det hela. Ja. Jättestor badboll.
Maja däremot tog ju i alla fall mig med storm.
Ja, verkligen.
Och jag tycker fortfarande att det här är en av tävlingens coolaste deltagare någonsin. Hon är... Jag älskar henne.
Hon är så häftig och härlig, och jag är så glad att jag fått lära känna henne. Det här tror jag nämligen inte är en artist som kommer återkomma till Melodifestivalen.
Nej, inte i första taget i alla fall, utan det här var nog en one-off.
Ja, exakt.
Men det är så som hon röjde, rent ut sagt. Jag tycker det fortfarande den här låten... Nu, det går ju efter Mello så slutar man ju lyssna på de här låtarna efter ett tag. Men just den här kom faktiskt upp i en spellista bara för några veckor sedan. Bara, det är fan en jävla bra låt fortfarande. Liksom.
Den är riktigt bra, och Maja är bra. Sen hade vi ju lite av en, jag vet inte om jag ska kalla det skräll, men man får väl ändå kalla det en storstjärnas fall på något sätt. För det var ju här Linnea Henriksson skulle tävla och göra sin debut som artist i Melodifestivalen. Någonting som det surrades mycket om inför, att nu får vi in en riktig artist och det här är så häftigt. Men det blev ju platt fall för Linnea, som hamnade sist i den här deltävlingen.
Det gjorde hon. Hon var däremot inte så ledsen av det. Jag minns från efterfesten, hon sprang runt och röjde med barfota, för hon orkar inte ha sina högklackade skor på sig längre. Och hon hade väl ungefär som att, men vadå, jag har ju aldrig fått så här mycket buzz någonsin för en ny singel.
Nej.
Så att hon hade helt rätt inställning till vad det här är. Att så länge jag gör någonting som jag står för och som jag gillar, så vinner jag ju någonting att vara med i Mello.
Och vilken efterfest det var. Om vi ska prata om lite runt omkring den här tävlingen också. Eller vill vi först kanske berätta vilket? Det gick ju några till finalkval också förstås.
Ja, Meira gick till finalkvalet och fick ju ett jättegenombrott. Det var väl årets första Spotify-etta, om jag minns rätt.
Ja, och här har vi ju också då... kameramansfallet.
Ja, fotografen som råkade ut för en liten olycka.
Ja.
Och det kunde gått betydligt mycket värre än vad det gjorde.
Mm.
Och det här vet jag att SVT tog på jättestort allvar.
Ja.
Och man var verkligen skakade i produktionen att det här hade kunnat hända.
Ja.
För som sagt, det hade kunnat gå jätteilla.
Verkligen, verkligen. Men förutom det så gjorde ju Meira succé och blev årets första Spotify-etta, som du pratar om, och fick ett stort, stort genombrott. Årets första underdog, får vi väl ändå kalla det.
Ja, och jag hade ju inte riktigt trott på den här innan, minns jag. Jag var lite skeptisk, och till och med när vi hörde den på uppspelningen så kände jag att vet inte sjutton om det här kan funka, utan det var när jag fick se det.
Mm.
Då föll alla bitarna på plats och jag förstod att okej, men det här kan ju barnen ta till sig också.
Mm.
Och den är jäkligt skön, hon är skitsnygg, det är ett jättesnyggt nummer.
Ja.
Och det här spegelbordet de hade, som i sin enkelhet blev en väldigt, väldigt snygg effekt.
Och så otroligt.
Så att, men kul och välförtjänt debut där.
Och en härlig felhörning som hänger med än idag med bira, 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 bash, bash.
Ja, men den sjunger, som Edvin sa, alltså inte om bash, bash, utan om hash, hash. Mycket bättre.
Efterfesten bjöd ju på Hooja och Carrie också, som var årets första mellanakt. Alltså det var en storslagen premiär.
Ja, det var det. Och alla var så lyckliga över att allt hade liksom flutit på. Och att alla älskade programmet.
Ja.
Alltså kommentarer i sociala medier och hos våra kvällstidningar. Och så här, alla hade liksom älskat Edvin och Keijo. Låtarna hade ju därmed liksom tyckt att men här fanns ju hits och det fanns något för alla. Så att SVT-personalen gick ju runt som små stolta tuppar allihop och kände att men det här har vi ju fått ihop bra. Det här kommer att bli kul veckor framöver. Liksom.
Ja, det var en riktigt god stämning. Fröken Snusk var där. Jag vet inte riktigt varför. Men hon var ju där och festade, vet jag.
Det var hon, och jag kommer ihåg att hon vid ett tillfälle också gick och sa till människor som satt ute i baren att sluta vara här. Där är ju ingen fest.
Nej,
till mig nu.
Ni måste gå in och dansa.
Ja.
Och att hon och John Lundvik sen då styrde upp efterfesten med 120 av Johns egna bubbelflaskor på på rummet. Mm. Det var ju kul.
Mm, ja, men ska man göra en ordentlig fest så får
men
man göra
gud,
det själv.
Varför var hon där? Då har jag glömt. Det måste ju ha funnits en anledning.
Jo, men hon var ju med i öppningsnumret och gjorde
det
Unga och Fria.
Det var hon, just det.
Sen kommer jag faktiskt inte ihåg just nu detaljerna som gick det, men jag vet att hon var med och gjorde öppningen i Unga och Fria.
Det stämmer, det stämmer. Där har du det. Tack, Anders, för att du fyller i luckorna som är så lätta att glömma. Vi lämnar det och så far vi till Göteborg, för det brukar vara steg två och det var det även i år.
Jajamensan, och där mötte vi Nomi Tales, Schlagers, Erik Segerstedt, Klara Hammarström, Fredrik Lundman och Kaliffa.
Och Kaliffa mötte ju vi i våran podd och det var en personlighet.
Det var en personlighet, det måste man säga. Skön kille, måste man säga.
Ja, men vad sjunger han egentligen i sin superhit?
Det är frågan. Och jag ser att din polare Jakob har smeknamnet Big Brain. Ja, var kommer det ifrån?
Ja, det som du vet, har du hört den här helt seriöst?
Ja.
Ja. Det är många som tror att jag säger mittbena. Mittbena. I början på låten. Fast jag säger Big Braina. Storhjärna på engelska. Ja. Precis. Ja. That's why we call him Big Braina. För han är så jävla grym på att göra musik. Så okay. jag tycker han är så extra smart och grym och begåvad. Så jag kallar honom för Big Brain. Så att för att få lite klang i det så blir det Big Braina.
Så nu har vi också rätt ut fel. Hörningen mittbena här.
Exaktamente. Ja. Precis.
För det här är ju din stora hit. Om folk säger Kaliffa, då tänker man ju på helt seriöst.
Exakt. Vad gör du med din gröt? Vad gör du med din gröt? Vad gör du med din...
Och, aldrig har jag väl fått så mycket energi av någon som jag ändå får av Kaliffa.
Nej, jag blev ju aldrig smatt bara nu när vi satt och lyssnade på det här.
Seriöst! Nu kör vi! Nej, däremot så fick ju Kaliffa faktiskt inte åka till final, utan han fick åka
till finalkvalet.
Ja, det var det. Gjorde han det?
Jo, på en tredje plats. Därför att finalplatserna, de snoddes ju av Klara Hammarström och Erik Segerstedt, som ju var det stora utropstecknet. Därför att Erik Segerstedt blev den som blev utropad som första namn.
Exakt, här var ju årets första skräll då. Och då tänkte man, kan det hända mer? Och det kunde det ju.
Det kunde det. Det var ju väldigt, väldigt jämnt, ska vi säga. I den här första omgången så är det ju poängen ifrån de olika tittargrupperna som avgör. Och det skiljer ju bara 3 poäng däremellan. Klara hade ju betydligt fler antal röster. Hon hade över 200 000 mer än Erik.
Just det.
Men Erik hade 3 poäng fler därför att han hade stöd i de lite äldre åldersgrupperna. Så att där var ju den första skrällen, och det gjorde att Klara, som var en av de stora favoriterna att möjligen kunna utmana Måns, lite grann tappade den chansen
Sin bass,
där. Det är ju sånt som händer, att vinner du inte din deltävling så då tappar man, som du säger, basset lite grann.
Mm. Och det tycker jag är tråkigt. Men Klara var ju väldigt glad ändå. Det är hon ju ofta.
Ja, oh ja.
Men det var också mycket strul och pussel med det där numret. Ja. Och med pelare hit och dit. Eller, nej, det heter ju inte pelare då. Det heter
kolonner.
Kolonner och allt vad det är. Men det var ett häftigt nummer. Det var en bra låt. Synd.
Ja, och det har ju verkligen varit en av årets, om inte den största, hitten.
Jag tror faktiskt att det är det. Jag jobbar ju på radio. Ja. Och det gjordes någon sån här radiosammanställning. Och där är ju Klara överlägsen nästan i den här.
Och också väldigt mycket strömmar i sociala medier. Det går inte riktigt att jämföra med Kai, som ju också fick fönstret i Eurovision.
Nej.
Så att säga. Men det är absolut en av årets största hittar i alla fall.
Ja.
Sen minns jag att det var en arg tittare som hade kommenterat på, jag tror att det var på Melodifestivalens Facebook eller om det var på Instagram, att vad är det för konstiga koreografer? Det är ju olika tidsåldrar på kolonnerna i bakgrunden. Och
nej.
Är framsta. Den ena var tydligen jonisk och den andra var vad det nu då var.
Japp, härligt. Sen vet jag att vi har funderat länge på vad, eller inte vi kanske specifikt, men folk har liksom fokuserat på hur numret går ihop med låten. Jag har fått en fin förklaring av en lyssnare. Jag minns tyvärr inte namnet nu, men just att det här, att hon är i antikens Grekland, visar ju hur länge hon har väntat. Hon väntar ju on. Hon har väntat sedan antikens Grekland. Och där gick det upp ett litet ljus för mig. Jaha, tänk om de bara kunde talat om det då.
Ja. Snyggt nummer var i alla fall. Fortfarande det här när hon försvinner ner i golvet. Det är bland det snyggaste någonsin.
Vi ska också säga grattis, för Klara fick ju faktiskt då vinna Second Chance Contest istället, som handlar om där fanclubsen runt om i Europa skickar in ett bidrag som inte vann sin national selection, som sen tävlar då i en andra chans. Och där vann Klara. Så
Och grattis. Mm. Och så grattis då till Sverige som vann. Ja, vi brukar ju vinna det där varannat år
alltså
ungefär.
Jag
faktiskt,
tror att vi gör det, va? Ja. Så att det blir upp till mig att arrangera det nästa år. Wish me luck.
Grattis även till dig då.
Tack så mycket.
Vi hade ju också en jättestor favorit naturligtvis i Slagers.
Ja.
Och jag är fortfarande svag för de här tre brudarna. Jag tycker att det är en ganska skön låt. Jag erkänner
alltså, det. Och det är ju också legendarer i sin genre som gick ihop. Det är ju en supergrupp.
Ja. Det är verkligen sångerskorna i tre stora dansband som tar ledigt en vecka och så gör det här.
Uh-huh.
Och det minns jag att den sista platsen gjorde inte ont. De var inte ledsna på efterfesten. Nej. De var liksom glada att fått vara med, fått göra den här grejen. Alla tre hade ju nu fått komma hem med en ny låt som också hade synts på tv till sina respektive band. Så att det var bara glada miner där. Sen vet jag inte riktigt, vi hade ju också då Fredrik Lundman, The Swedish Cowboy.
Ja, han var ju mest intresserad av att festa den här veckan.
Det kändes lite så, va?
Han är ju... Ja.
Ja, och jag minns också på efterfesten att han absolut nödvändigtvis skulle gå upp och sjunga.
Just det, han ville ju också förstöra, förlåt, inget ont om Fredrik, men förstöra traditionen Stad i ljus genom att sjunga den istället för att Tommy Körberg bara fick sjunga den på skiva.
Ja.
Ja, och det var ju där det vart en härlig danscirkel med Viktor Frisk i mitten.
Och jag vet att Ola Salo var uppe och körde The Worrying Kind.
Ja, och Medina var där, för jajamän, de hade spelning i Göteborg. Alltså Göteborg var en riktigt härlig fest.
Det var en riktigt, riktigt bra fest. Den också, ska vi ju säga.
Ja.
Men det var väldigt generellt för alla de här var det ju att liksom alla som på något vis hade någonting med Mello att göra och hade någon gammal låt gick upp och bjöd på och körde den. Vare sig det var liksom 5 år sedan eller 2 år sedan eller 15 år sedan.
Ja, för Robin Bengtsson var ju där och körde åt Erik. Mm. Gick ju upp och körde sin låt.
Ja, och det är liksom... Det där skötte ju också DJ Linus. Som
var inte
fantastisk...
Marcus och Martinus där? Gjorde det var de?
Jo, för de hade tagit emot... De hade lämnat ifrån sig sångfrågan.
Ja, exakt.
Ja, det
så
var de
också upp och sjöng.
Ja, det var en riktig häftig fest.
Ja, det var det. Verkligen.
Ja.
Gud, nu kommer flashbacksen.
Ja, nej, men det var härligt. Och sen då till slut Nomi Tales fick jag också lämna tävlingen. Ja. Men det här var ju en låt som jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på då.
Jättefin.
Och sådär, betyder mycket mer Eurovision än Melodifestivalen.
Det är ju en tjej som jag hoppas kommer tillbaka i framtiden faktiskt. Med
det
någonting
hoppas
nytt.
Jag också. Vi pratade med henne på efterfesten, kommer jag ihåg, efter finalen.
Ja.
Och då var hon i alla fall väldigt sugen och tyckte att jo, men det vill jag ju jättegärna.
Ska vi resa vidare, Anders? Känner du dig klar med Göteborg?
I alla fall för stunden.
Vill du åka till Västerås?
Alltså, eftersom vi nu har varit där så känner jag inte att jag behöver igen. Men i minnet kan jag ju tänka mig att ta en liten tur till Västerås. För att där fick vi ju träffa Gresula, Malou Prytz, Björn Holmgren, Dolly Style, Angelino och Annika Wikihalder.
Ja, och Västerås, jag minns när vi åkte därifrån att jag sa att hit... Och jag inte igen. Så att, nej, det blir en minnesresa. Mm. Men inget mer än så. Men Västerås var väldigt kul. Vi firade ju Angelinos födelsedag bland annat. Det var roligt. Det är ju en gammal slagerfestfavorit. Som vi även pratade med i vårt införavsnitt såklart. Och vi stiftade ju också bekantskap med Björn Holmgren.
Ja, lille Björnis. Och det var ju för att jag har ju lyssnat på honom ganska mycket tidigare.
Mm.
Och är lite av ett fan ändå. Jag vill ju ta ett snack med honom såklart.
Det vill du. Och jag råkade ju då göra dig generad vid ett tillfälle. Björn får inte ligga på Melodifestivalen.
Just det, ja just det. Mm.
Och här handlar ju då om, nej men du kan berätta själv då.
Ja men det, precis, det handlar inte om sex utan nej. Det handlar om positionen som att sitta, fan. Men planen var att vi skulle ha någon form av soffa och att jag liksom någon en del i numret skulle ligga ner. Men just den soffan vi ville ha hittar vi inte. Så det kommer bli stolar istället. Vilket gör att jag inte kan lägga mig ner på samma sätt för de har armstöd och sådär. Så där har vi rubriken. Björn Holmgren får inte ligga i Mello.
Ändå en bra rubrik.
Jag tycker det.
Hent kommer haffa den direkt.
Ja, men hade jag varit lite större i de här sammanhangen, hade jag varit Måns Zelmerlöw, då hade det liksom blivit en rubrik.
Mm. Men när vi ändå är inne på ämnet då, för att det är ju också Alla hjärtans dag-helgen.
Just det.
Är du singel?
Nej.
Nej. Då... Jag tänkte säga, då kan du få ligga.
Det
kunde
han ju
fått som singel också.
Ja, ja, det är klart.
Nu blir jag jättegenerad. Ja,
nej, men...
Har du glömt det? Jag är ledsen att jag finns.
Jag blir lite så här rosa, flammig redan alltså, nu, efterhand också.
Ja. Känner du så här, Fan vad pepp jag blev nu på alla intervjuer med Elaine framöver här. Vad ska hon hitta på?
Jag ska vara lite noggrann med vilka gäster vi väljer.
Det blir bara singelkillar nästa år.
Ja. Mm. Får vi se. Du vågar inte släppa in Juliette tror jag i den här studion.
De är för många, det går
ja, inte. Och jag har ingen aning om de är singlar eller inte heller.
Nej, det vet vi inte. Sånt där tar jag reda på, vet du, tills det är dags.
Ja.
Men Björn Holmgren fick inte ligga. Han fick inte heller gå vidare trots en väldigt fin bit.
Nej, det är precis. Han åkte tyvärr ut. Och han var väl glad för erfarenheten ungefär. Och lät väl inte som att han var utesluten här i framtiden.
Nej, han verkade ju jättepepp. Och låtskrivare här var ju Jens Hult, och som jag är ju gammal bekant med och tycker var väldigt kul att få hänga med igen. Så att Jens Hult kom tillbaka att ta med dig Björn. Det kommer bli kul igen. Mm. Men istället fick ju då Gresula sitt stora genombrott. Vilket ju var lite förhandstippat ändå, i alla fall efter första repet och uppspelning och sådär.
Ja, alltså när vi fick se det här spektakulära numret när han liksom flög i luften på sin flygel och alla fyrverkerier och alltihop, och även då det här, vi vet att svenskarna har en fäbless för Queen, såklart att jo, men då blev väl det här favoriten faktiskt att ta sig vidare. Jag kommer ihåg när vi kom till Västerås, att vi kom in i arenan just precis när Annika Vicky Halder gjorde sitt första rep. Och jag vet att jag tittade på och såg så här att, men gud vad självsäker hon har blivit jämfört med förra året. Och med hennes röst och så det här, den låten, det här är ju en finalplats. Och så blev det. Gresula tog ju det vidare så att säga, och blev ju faktiskt här lite grann i och med att Klara veckan innan hade liksom tappat sitt vinnarbass. Så blev ju helt plötsligt Gresula den som kanske tog upp facklan mot det som då komma skulle veckan efter.
Ja.
Vi hade ju också, visste vi ju, Scarlett den sista veckan i vecka 5. Men här blev det ju Gresula som lite grann tog över favoritskapet om att utmana Måns.
Precis.
Men även Annika lyckades ju då ta sig till sin andra raka final.
Det gjorde hon direkt den här gången. Förra gången gick hon ju via kvalet. Och sen i övrigt då så hade vi ju Malou Prytz som föll lite platt. Låt som många trodde väldigt mycket på.
Inklusive låten var bra.
Absolut, låten var ju toppen. Men där följde ju lite grann på sångprestation helt enkelt.
Ja, både sångprestation och också inlevelse i numret. Mm. Kanske att det inte riktigt kändes... Man fick inte riktigt kontakt med henne via tv-rutan. Däremot... Dolly Style.
Ja!
Och deras jiha.
På tal om årets hit då från programmet.
Exakt, för här fick vi ju en ny Spotify-etta. Den gick ju till finalkvalet.
Ja.
Och jag ska ju erkänna att jag hade ett ganska ambivalent förhållande till den här låten.
Okay.
Och det har jag ju i någon mening fortfarande. Alltså att lyssna på den.
Ja.
Nej, det är lite tjatigt alltså. Och det blev det väldigt, väldigt fort. Redan fram till finalen så var jag nog ganska klar med liksom själva låten. När jag ser dem och ser numret, alternativt om det här spelas på dansgolv.
Ja,
men det är något helt annat. Det är inte tråkigt 3 minuter.
Det är så korta 3 minuter. Ja. Det är otroligt. Och därför, alltså wow.
Ja, men att de fick gå till final, äntligen. Och det var ju de så otroligt glada över. Och att det sen dessutom gick väldigt bra i finalen.
De kom 5:a.
Ja, var 4 hos den internationella juryn.
Ja.
Det tror jag aldrig att de hade kunnat föreställa sig.
Nej, det hade inte vi heller.
Nej.
På tal om sådana saker som inte är på ens bingobricka. Så absolut inte. Jättekul.
Och det här har ju också varit en av årets mest strömmade låtar.
Ja.
Och var den 2:a på listan över årets mest tittade YouTube-musikvideor.
Ja, jag tror det efter då.
Efter Kai.
Ja. Precis. Jätteroligt.
Ja, kul för dem.
Lite konstigt i Västerås med efterfesten, för att den var så långt bort från där man bodde och så vidare. Den var ju ute på Steam Hotel.
Ja, och det var ju också i flera olika rum och på olika våningsplan.
Ja.
Så där fick vi inte riktigt den kanske kontakten med folk på det sättet. Men det var ju kul fest naturligtvis ändå. Fortfarande så hade vi ju alltså Edvin och Kejo, nu glömde vi nämna för männen som byter kanal från Göteborg till exempel.
Ja, den var ju Göteborg, ja, just det.
Men fantastiskt sådär, så att stämningen är ju fortfarande på topp. Dolly Style och deras killar höll ju verkligen igång festen.
De höll också låda, ja, precis. Ja. Och det var här fick vi besök av Du vet du av någon anledning på den här efterfesten, vet jag. Det var ju kul. Och det var väl även här som Edvin hade någon omtalad efterfest på sitt rum. Jag var inte där, så att men jag har hört rykten.
Ja, nej, men jag minns ju att han i alla fall var på gång. Det var väl ett av de tillfällen när han ville sjunga lite mer kanske för publiken än vad DJ Linus tillät. DJ Linus har ju varit med på hela turnén och varit alldeles fantastisk.
Ja.
Och han har också varit väldigt, väldigt duktig i att få upp artister, men också väldigt duktig i att få ner artister. Som kanske vill sjunga en låt mer än vad vi andra vill höra.
Exakt. Jättekul. Jag lämnar ändå Västerås med ett varmt hjärta och är glad att jag aldrig behöver åka dit igen.
Och det, i alla fall inte på tag.
Nej, det beror på hur många år till vi gör det här då. Efter Västerås, Anders, vart åkte vi då?
Då åkte vi ner till Malmö.
Ja, och nu började det ju.
Precis, nu skruvade vi upp temperaturen. För nu skulle ju Måns ge sig in i tävlingen. Nu skulle vi få höra låten, vi skulle få se numret. Och nu skulle ju liksom frågan avgöras. Finns det någon som kan utmana? Kan Gräsula göra det? Kan Scarlett göra det?
Mm.
För någon annan fanns ju inte på tanken att skulle kunna utmana. I Malmö så såg vi Andreas Lundstedt, vi såg Ella Tiritiello, Tennessee Tears, Kai, någon märklig grupp från Finland.
Aldrig talas om.
Och vi såg Amena och då naturligtvis Måns Zelmerlöw.
Exakt, och här var det ju du, Anders, som sa, jag var och tittade på den här finska humorgruppen Kai, för Tobbe bjöd med mig.
Ja.
Och jag tycker att vi ska bjuda in dem, för de är ljuvliga.
Mm.
Inte för att de har någon chans i tävlingen eller så, utan för att de är härliga killar som jag tycker att vi ska uppmärksamma lite grann. Och vem är jag att säga nej till det när du kommer med ett färdigt paket och du säger vi kan ge... Jag fixade kaffe till dem från min finska vd som är inköpt från Finland efter något internskämt som de hade haft på sin show. Och det var väldigt, väldigt trevligt. Anders, berätta om det första mötet med Kai.
Jag blir lite fnittrig för att jag var ju nervös, va? Jag brukar väldigt sällan bli nervös när vi ska möta artister, för att det är så här, vi är en för dem, så är vi en i raden av 20-30 intervjuer de ska göra samma dag. De flesta är jättevana, vi ställer samma frågor mer eller mindre allihop, och så blir det vad det blir av det. Men nu var det lite så här att, men nu måste ju folk, åtminstone de som lyssnar på den här podden, fatta hur bra de här killarna är.
Ja, du kände att det låg på dina axlar.
Ja, men lite grann, jag vill
sälja
verkligen
in dem. För vi var typ de enda som också ville träffa dem inför Malmö, fick vi ju veta.
Så. Ja, men lite grann så. Sådär, så jag kände att åtminstone ni som lyssnar på den här podden ska veta att de är asgrymma.
Mm.
Och då hade vi också precis fått höra låten på uppspelningen. Och den var ju så bra, va, så att jag inte riktigt kunde hantera det när jag skulle stå och hälsa på de här grävarna för första gången. Så att, nej, men det var lite, jag ska inte använda det ordet starstruck, för det blir lite fel, utan det var någon så här, men nervös var jag.
Ja, för
men
du hade ju också pluggat på så himla mycket.
Oh ja, för att det här var ju liksom, det är ju på riktigt så, jag tycker ju att språk är otroligt spännande, och jag tycker att det är jättespännande med språkhistoria och så här, och när man då ramlar över helt plötsligt då en svenska som är grammatiskt 100-150 år gammal. Fast jättemodern, för de lever ju i nuet.
De gör ju faktiskt det, ja.
Så det är klart, då blir jag ju intresserad. Så då börjar jag ju gräva på, men var kommer de ifrån, sa de, Vörå. Okej, vad pratar de där? Och så liksom börjar jag hitta lite akademiska uppsatser från Helsingfors universitet och sådär. Och bara, vad är det för konstiga ändelser de använder? Ja, okej, det är olika genus, sådär att, ja.
Alltså det är så kul. Alltså, den här podden hade ju inte haft någon research utan dig. Det är en gedigen, alltså jag kan göra min, men du gör ju på ett sätt.
Ja, ibland så. När jag får liksom lusten så gräver jag ju och gräver och tar mig nästan inte ur den gropen till slut.
Men det här uppskattades ju väldigt mycket av grabbarna. För det första så var det ju uppskattat att vi ens hade bokat en intervju med dem, märkte man ju. De var ju så glada för att någon ville prata med dem. Och sen när du dessutom då imponerar med dina kunskaper i deras språk, så blir de ju otroligt imponerade. Vi lärde känna de här killarna och du blev ju lite besatt. Efter den här veckan, den här intervjun, så pratade du inte om något annat. Du tänkte inte på något annat.
Nej, men så var det ju. Och i synnerhet när vi... Det här tycker jag också var så intressant när vi sen kom ner till Malmö.
Mm.
För att det här, vi gjorde intervjun på tisdagen.
Ja.
Och den, det avsnittet av podcasten kom ut på onsdagen.
Mm.
Och när vi kom ner till Malmö på torsdagen, då hade ju hela narrativet vänt.
Ja!
För då var de helt plötsligt favoriter. Och det här i studion fick vi ju möjligheten att avslöja det faktiskt. Jag hörde på presskonferensen när ni presenterades i december, så sa ni själva att ni var placerade i dödens grupp.
Mm.
Vad tror ni nu?
Ja, det, blir svårt.
Ja. Det är nog tufft. Alltså, Måns kommer ju knipa ettan, om det är ju nästan 100 på. Och resten av världen också. Så man är ingen hot take där. Men sen andra finalplatsen och kvalplatsen är ju nog betydligt öppnare.
Mm-hmm.
Jag har hört att Tennessee Tears har en bra låt.
Mm-hmm.
Så de känns farliga.
Andreas Lundstedt har ju en stor fanbase.
Mm.
Och Ella Territella och Amena är också sjukt grymma, så att det blir nog jättesvårt för oss. Vi slår ju underifrån verkligen.
Ja, men vi älskar ju. Alltså, ja. vi har ju alltid varit underdogs, men sen började gå lite för bra i Finland. Så var vi inte underdogs i några år, och nu får vi äntligen ta på oss den här offerkoftan igen.
För att vi har ju haft en uppspelning idag på förmiddagen för all media som har fått höra veckans låtar.
Ah.
Och därefter så kommer ju spelbolagen och sätter sina odds.
Okay.
Och ni är ju faktiskt andrahandsfavoriter nu efter Måns i den här deltävlingen. Så att det har mottagits väldigt, väldigt positivt i alla fall.
Oj, okay.
Av den samlade presskåren.
Vad fan?
Men, ja. Och när de väl var på, när vi kom ner, ja, men då var de ju liksom de hett eftertraktade.
Ja.
Alla ville ju prata med dem.
Ja, Måns stod själv i ett hörn. Nej, inte riktigt.
Nej.
Men.
Alla ville prata med dem, och Måns ville ju helt plötsligt synas på Instagram med dem.
Med dem,
för Måns,
ja,
förstod ju att det här tjänar vi ju båda på om
exakt.
Vi är med.
Liksom. Här ska jag haka på.
Redan före tävlingen så märkte man ju på torsdagen att här är ju någonting och bubblar.
Mm.
När låtarna sen släpptes på fredagen så märkte man det ännu mer, att här börjar ju någonting hända.
Mm.
För att när vi såg vem som hade strömmat mest på fredagen, och det såg man ju då på lördagen.
Mm.
Så i och för sig var det Monsten som hade strömmat mest, men Kai var faktiskt inte jättelångt bakom.
Nej. Det var en spännande natt när man satt och väntade på de siffrorna.
Ja, och det där var så här, att redan innan de ens hade uppträtt så hade ju faktiskt någonting börjat gro.
Ja.
Och då innebär ju det att folk kände, när de fick se dem, när de fick höra dem, när man fick börja liksom, så kände folk samma sak som jag hade känt.
Ja.
Och det gjorde mig lite, lite lycklig. Men ja, som du säger, här någonstans så blev det ju närmare en besatthet.
Mm.
Därför att helt plötsligt upptäckte jag ju också deras backkatalog.
Ja, just det.
Och försåg att de hade ju 15 års av produktion som jag också kunde sätta mig in i. Två musikaler, jag som älskar musikaler.
Ja.
Ja. Mm. Så att, ja, så blev det.
Du pratade bara om dem.
Ja, men till mitt försvar så vill jag också säga att det var inte bara jag som pratade om Kai.
Nej, du menar Scarlett också veckan efter?
Ja, till exempel.
Vad tyckte ni nu om det största hotet? Måns.
Är det han som är största hotet?
Ja, de säger det.
Ja, de säger det. Måns är fantastisk på att vara Måns.
Mm.
Kai är ju min. Men jag var kär i Kai. Nej, jag menar... Nej, men så här, från presskonferensen, dagen innan presskonferensen, den första presskonferensen, så fick våran social media manager skickade till oss lite vilken som ska vara med och så här, kolla in de här, jag tror ni kommer gilla dem. Varpå jag blev besatt.
Oh,
så jag känner av Kai.
Det är du, Anders. Ah.
Jag har ju lite inofficiellt gjort om den här podden till Kai-podden. För jag kan liksom inte hålla tyst om dem.
Nej,
jag kan inte få nog av dem.
Men det är okej. Okay.
Ja. Men känner du också att du är lite typ, blir lite så här sotis nu när resten av Sverige också...
Precis det här har vi sagt. Att bara, så här, jag har gått runt och vetat det här nu i några månader. Liksom. Och så nu måste man dela med sig av allt det.
Men att vi gotta, var först. Liksom. Vi lyssnar på firmans man innan ni... Gud vad skönt att träffa en.
Ja, nej, men absolut. Och det kan vi prata länge om. Men det är inte där
det. Jag tänker vi gör inte hela intervjun om Kai ändå. Det vore så trist.
Men jag vill ju också säga att efter de kom hem från Malmö så var de med i en svara på frågor-program på svenska Ylle.
Okay.
Så att tittarna fick liksom skriva in sina frågor och så fick de svara. Och då fick de bland annat frågan om de tyckte att vi svenskar var dumma i huvudet som inte förstod att de hade svenska som modersmål. Eller om vi verkligen fattade att de pratade svenska där. Och då svarade Jakob så här.
Vi var med i en podd som heter Slagarfesten. Visst var det? Och han programledaren för här, så han studerade nordiska språk. språk. Och han hade jättebra koll på vörodialekt. Och vi var som säger, var en av våra första intervjuer i Sverige. Och vi var sådär, det här är ju hur kul som helst. Mm. Jag fick sitta och bräka på och tala om diftongar och allt möjligt. Så att det finns jättepålästa journalister och folk verkar ha bra koll i Sverige nu.
Men det är ju det jag menar, Anders.
Jajamensan. Så det är inte bara jag som pratar om Kai. Kai pratar om mig också.
Ja, för det ska ju sägas. Vi spolar fram bandet till sommaren sen då, lite snabbt här.
Jajamän.
För Axel Åhman från Kai fick ju äran att bli sommarpratare.
Mm.
Och då sa han så här. Helt plötsligt.
När vi kom till Malmö för den fjärde deltävlingen och gjorde media, drog vi underdog-kortet och dödens gruppreferenser vid varje tillfälle som gavs. Ända tills Anders från podden Slagarfesten mitt i en intervju sa: ni är ju faktiskt andrahands favoriter att gå till final efter Måns. Va? Pressen hade fått lyssna och tydligen älskade de låten.
Alltså Anders, jag måste fråga.
Ja. Ja,
hur reagerade, visste du om det här innan du lyssnade på sommarpratet?
Nej, ingen aning.
Nej. Nej. Och så hur reagerade du när det här dyker upp i lurarna?
Nej, men alltså, jag vet inte det. Jag kommer liksom inte ihåg riktigt vad jag gjorde när jag lyssnade, men det blev lite så här, men hoppla liksom.
Du bara spola tillbaka. Stämde det där? Hörde jag rätt?
Lite grann så. Här är omnämnd i sommarprat.
Jaha.
Inte illa.
Av just Kai också. Det är ju jätteroligt. Jag började ju få en massa mess. Jag hade inte hunnit lyssna på det där. Så jag började få en massa mess som: vad kul att Anders blev omnämnd. Jag bara, vad är det som händer?
Vi har ju en ny intervju med Kai som ni ska få höra sist i det här avsnittet.
Ja.
Och jag var ju tvungen att fråga lite grann så här: förstörde jag någon mediaplan med den här frågan? För att jag ville ju bara så här komma med en glad nyhet. Men ja, på Axels sommarprat lät ju som att, fan.
Ja, då lät han inte så nöjd med det där. Nej, precis. Ja. Vi får se vad de svarar lite senare. För vi har som sagt följt upp med Kai nu i december här för att se hur året har varit som Mello-vinnare och Eurovision-bidrag för Sverige och sådär. Komma ja. Från ingenstans.
Resultatet i Malmö kommer vi väl ändå ihåg. Måns vann ju helt planenligt den första rundan.
Ja.
Och sen så tog ju sig då Kai till final på den andra finalplatsen. Och det var ju naturligtvis en jätteskräll. Hade någon sagt det bara två veckor innan så hade ju
eller
ingen
trott. Eller en vecka innan.
Ja, det är alltså verkligen så.
Ja.
Till finalkvalet gick Ella Tiritiello och det var en liten överraskning och en glad sådan. Henne har vi ju fått se mer av under året så att säga.
Ja, hon har ju verkligen vuxit som artist. Hon har bland annat vunnit Energy Music Award för bästa svenska nykomling och åkt med på massa festivaler under sommaren och fått ett riktigt bass. Låten har ju fått liv nu på svensk radio. Den har legat vilat lite grann och precis här innan all julmusik drog igång så började den hamna på A- och B-listorna, det vill säga mest och näst mest spelat. Så att det där är nog det är en liten Ida Lova som gömmer sig där.
Det är det,
tror jag. Det kommer smälla
jag,
till.
Jag var ju, jag har ju ni som lyssnar på den här podden vet ju att jag har ju ytterligare en annan favoritartist, Rymdpojken.
Ja.
Och jag var och såg honom på hans spelning på Debaser tidigare här i höstas.
Ja, tack, jag var med.
Just det. Det var du ju faktiskt. Ja. Och då var ju Ella där.
Det var hon.
Och om man uppträder med Rymdpojken, då är det pluspoäng i min bok.
Ja, jag älskar att du kommer ihåg att jag var med.
Nej, det var jag och Rymdpojken.
Jag vill minnas att det var jag som tog dit dig.
Så var det ju. Så var det ju.
Nej, det var Ida med H på Sony. Det ska vi inte glömma. Tack för det. Bra.
Nåväl, de gick.
Och vi måste prata om Malmös efterfest lite grann.
Ja, det måste vi faktiskt.
Därför att den var ju också otrolig. Vi hade en mer lättad, tror jag, en glad Måns här. För han hade ju haft en enorm press här för ändå. Även om man kan känna sig säker så går man ju aldrig säker, så
nej,
att säga.
Och nu var ju första steget klart, det hade i alla fall gått planenligt. Liksom.
Exakt, och sen så var ju en av Måns låtskrivare Ola Svensson.
Mm.
Vilket ju gjorde mig väldigt lycklig, va? Och något som gjorde mig ännu lyckligare var ju att jag och Karin Gunnarsson lyckades tvinga upp Ola på scenen på efterfesten och köra Natalie. Och det här, han har ju inte stått på en scen på jag vet inte hur många år. Han visste inte ens om han kunde låten längre. Han gillade inte det där. Men vi lyckades och det är någonting som jag är väldigt stolt över. Och jag tror att jag kanske sådde ett litet frö där i honom att det kanske är kul att uppträda ändå. Han blev så förvånad att folk kunde låten. Han bara, folk kommer ihåg mig, de vet vem jag är. Jag bara, varför skulle de inte veta det?
Nej, det är klart vi gör.
Günther var ju där också.
Ja, det är precis det med The Original Sunshine Girl.
Exakt.
Som gör rösten på skiva.
Jaha, visst.
Men som aldrig har uppträtt som The Sunshine Girl. Och det var ju naturligtvis så här, okej, det här har ju aldrig hänt förut.
Nej, det var häftigt. Och sen så var ju förstås alla andra lyckliga vinnare och förlorare uppe och sjöng. Mm. Och Kai var ju på otroligt humör.
Naturligtvis, och de hade ju hela familjen med sig och,
ja.
Som hade åkt från Vörå och trakterna där omkring. Nej, men det var verkligen en bra efterfest, det måste man ju säga.
Det var det. Sen skulle ju jag hålla efterfest på rummet för Måns. Alltså inte bara för mig vill jag lägga in här, utan han bad mig samla ihop ett gäng på folk som han kände och tyckte om, och så skulle vi ha efterfest på rummet. Men han gjorde en sån här klassisk höger-vänster i hissen sen. Jag ska bara hämta en sladd, så kommer jag sen.
Ja.
Sen satt vi där utan Måns, men vi hade kul ändå.
Det hade vi.
Och sen hamnade vi ju med Rymdpojken och gänget istället.
Ja, skulle jag ändå säga var en vinst. Ja.
Det var bättre så. Ja, och med det tror jag att jag är klar att lämna Malmö.
Ja, för det som hände därefter var ju att det blev väldigt, väldigt tydligt på Spotify framförallt vilket avtryck Kai hade gjort.
Mm.
De gick upp på första platsen redan på söndagen i Sverige. Och i Finland gjorde de det på måndagen. Och det här är alltså då det första finska låten på svenska.
Just det.
Som har varit etta på den finska topplistan någonsin.
Just det.
Och det är ganska häftigt trots allt.
Det är otroligt stort. För vad man visste var ju att de var stora i Finland, Sverige.
Ja, och knappt det.
I Österbotten.
Precis, i Österbotten måste man säga. Och det är klart att de hade shower i Helsingfors, Påland och Nyland och sådär. Men de var inte stora.
Nej, men nu fick ju då också resten av Finland för första gången upp ögonen för dem. Så de slog ju egentligen igenom i två länder över en natt.
Och det här har de själva varit inne på i intervjuer. Att det är nästan ännu större för dem att finska Finland har tagit till sig dem på svenska.
Mm.
För det är ju en språkbarriär som är ganska hög.
Mm. Så att, ja, verkligen. Och det här minns jag så tydligt då från att när jag frågade min finska vd som är från Helsingfors och finlandsfinsk om det här kaffet och humorgruppen Kai. Han hade ingen aning. Aldrig hört talas om. Jag vet inte vad det är, men det är klart att du kan köpa kaffe åt er. Nu vet han så att säga vilka det är.
Det vet han.
Och inte bara för att han ser det i Sverige också, utan nu är det tydligt. Så han går själv faktiskt runt lite då och då och stoltserar med hur han gav kaffe till Kai innan de var stora. Men sen hade vi ju en deltävling 5, och man brukar ju säga det här med att bidrag nummer 30 ligger där det gör för att man ska vänta tills dess innan man kan säga att allt är klart, utan att det ska vara the one to beat. Men det som jag upplevde hände lite 2025, vilket jag tycker var lite orättvist mot de stackars Scarlett som låg som bidrag nummer 30, är ju att ingen brydde sig riktigt om deltävling 5. För kampen mellan Kai och Måns var så tydlig redan efter deltävling 4 att man struntade nästan i allt annat.
Det blev ju nästan så att Måns och Kai tog över det här helt och hållet.
Ja.
Så att när vi då åkte ner till Jönköping där vi skulle se Arvingarna, Arvin, Saga Ludvigsson, Victoria Silvstedt, Wilhelm Buchhaus och Scarlett, så var det ju lite grann med känslan att Scarlett kanske kan vara med och utmana, men Kai mot Måns var liksom en sån perfekt story redan innan.
Ja, och de spelade så mycket på den själva, både Kai och Måns. Hela den här rivaliteten byggdes upp på sociala medier hela, även under vecka 5 så tog ju de liksom över med sitt material som de såklart smart och strategiskt nog hade sett till att fixa, som kunde pytsas ut under veckan och kändisar pytsade ut under veckan, för att det här blev en sån grej liksom.
Ja.
Men vi träffade ju ändå Scarlett såklart inför det här. Och vi pratade ju då bland annat om Kai, för att det visade ju sig att även Scarlett var besatt av Kai. Men vi pratade ju också om en liten dold hyllning i deras låt. Kommer du ihåg det?
Ja, det minns jag. Vi har ju varit ute nu i 4 veckor.
Mm.
Och vi pratar ju med så mycket människor.
Och Elaine vill inte vara med.
Jo då, det finns en liten textrad här i låten som faktiskt är en hyllning till just låtskrivarna.
Exakt.
Vill ni berätta om det?
Vi kände när vi satt där i studion med de här galningarna. Att så här, ja, det här är så speciellt. Det här är så himla speciellt. Och sen så vill vi skicka in en hyllning till dem. För att de gjorde... Vi har haft ett fantastiskt år förra året. Det var också ett otroligt tufft år. Mm. Så att när vi satt där och bara... We fucking made this. Vi oss själva. Vi gjorde det här. Vi kom hit med de här fantastiska människorna som tror på oss. Vi vill lägga in den här textraden. Mm. Så andra versen börjar. Gut Joker. Mm. Firestarter. För att han drar igång shit liksom. T-Rex. Som för Dolidino. Dino.
Ja.
And Count the Father. Mm. För att Vreta påstår sig
ha ett smeknamn av greven.
Ja, ja. Ja. Det får vi nog utforska
lite. Ja, det får vi göra. Ja. Vi får faktachecka det. Men det är vad han säger.
Ja, vi tror
så
på
då,
det.
Ja, men då skrev vi det och det passade in. Ja. Och så var vi så här, är ni okej med det här? De bara, ja, ja.
Det är lite fint ändå, tycker jag.
Jättefint.
Och det här är ju otroligt härliga tjejer som ju... Vi naturligtvis kommer att se i den här tävlingen på ett sätt eller annat igen.
Det hoppas jag verkligen.
För de älskar ju den här tävlingen.
Ja, men alltså det är ju som att alla som kliver in i den gör det.
Väldigt, väldigt många gör jag verkligen
liksom
så.
Liksom de mest oväntade som kommer in blir liksom... Alltså titta på Smash nu som kommer in för tredje gången.
Mm.
Maja Ivarsson är väl då undantaget som bekräftar regeln här på något sätt. Och Victoria Silvstedt då, vår fantastiska Hollywood Queen... Kanske inte heller kommer kliva tillbaka. Men hon klev ju inte heller riktigt in med den artistinställning kanske som andra har.
Om jag minns rätt så var väl hon mest intresserad av efterfesten.
Ja, det var hon!
Vad ser du mest fram emot med att komma ner till Jönköping och Mellocirkusen nu då?
Efterparty.
Då är du och jag, Victoria.
Jajamensan. Allting jag har gjort och så tar vi en shot of tequila and just... Go crazy.
Ja, det låter toppen tycker jag.
Let's fast forward.
Det är bara därför vi åker också.
Eller hur? Ja, gratis booth.
Ja, exakt. Och långa fester.
Och redan där har hon ju vår respekt. För det är lite grann så vi också resonerar.
Absolut. Men och det här är ju någonting... Alltså, vi har träffat många stjärnor. Jag kommer ihåg nu när vi gjorde den här intervjun med Expressen när hon frågade vilket som var det största vi hade haft här. Och att jag inte tänkte på Victoria Silvstedt då. Det är lite sjukt för att det är ju en, alltså, det är ju en riktig kändis.
Mm.
En glamorös riktig kändis. Jag missade det. Men visst, i Eurovision sammanhang klart att det är större att ha haft Loreen här. Men ja, du förstår.
Jag var ju så verkligen genuint förvånad över hur otroligt liksom grounded och fötterna på jorden hon var.
Ja, hon var ju en Bollnäs-tjej.
Ja, alltså verkligen.
Ja, nej, det var häftigt.
Och det var en jättelustig kontrast när man har pratat med henne innan och sen ser henne i det numret på TV. Och man bara,
vem är det här då?
Nej, det var väldigt, väldigt roligt.
Och en otroligt härlig låt som förstås blev lite av en gay anthem här i Mello 2025.
Mm. Arvingarna, lite trötta kanske.
Ja, och det blev ju så också. Folk var också lite trötta
på
Arvingarna. Sen hade vi ju då Arvin.
Ny bekantskap.
Ny bekantskap, men det kändes inte nytt. För han har ju stalkat oss och den här podden redan långt innan han blev kom med i Melodifestivalen. Men det var ju faktiskt första gången han var med, det stämmer. Han fick flyga, han fick verkligen visa upp sig och sin sprudlande personlighet.
Ja, och han gick ju också då till finalkvalet. Och nu hade han ju lite otur att han gjorde det just i den sista deltävlingen. För det innebar ju att det var ju liksom, han fick aldrig fira det.
Nej, exakt.
Innan han hade åkt ut. Han fick ju bara sitta kvar en halvtimme.
Ja.
Och det är klart det är kul. Roligare det än att
ja.
Men det var ju lite tråkigt. Men han kommer ju tillbaka med nya skarpa tag här 2026. Men här hade vi ju faktiskt, måste man ju säga, en skräll. Och det var ju att Saga tog hem och blev utropad som den första finalisten.
Ja, Saga Ludvigsson, helt ouppajpat, vann den första deltävlingen. Tog den första finalplatsen.
Så som snacket gick i veckan när vi såg repet handlade ju mycket mer om Scarlett och Wilhelm Buchhaus.
Ja, prata inte om det.
Ja, vi måste ju tyvärr, även om det är ett personligt trauma. Så Wilhelm Buchhaus hade ju både vi och övrig media förälskat sig i under den här veckan ända sedan uppspelningen. Så att vi var väl inne på att det var kanske de två som skulle ta sig till final.
Ja.
Och att det mer handlade om Saga eller Arvin skulle ta
finalkvalsplatsen.
Men chi fick vi när Saga slog oss alla på fingrarna och tog sig direkt i final.
Jätteroligt dock. Jag unnar den här tjejen det så mycket. För gladare, härligare och godare tjej får man ju leta efter, och jag tror att det är det som någonstans syns igenom i henne när hon står på scenen. Det är det folk ser, att hon bara lyser.
Ja, så var det verkligen.
Och hon sjunger bra och låten är trallvänlig.
Ja, den är i alla fall då tillräckligt bra för att inte störa sig på den på en första lyssning.
Och hon var snygg.
Vi såg ju sen i finalen att där räckte det ju inte riktigt. Men hon räckte för att vinna deltävlingen. Ja. Och då gjorde ju det dessutom, det här var ju spiken i kistan för Scarlett dessutom, att när man inte vann den femte deltävlingen, så precis som förklara, så tappade man ju då sitt det eventuella vinnarbas man annars möjligen skulle kunna ha haft. Men här blev det ju glasklart att det här är Kai mot Måns.
Ja, och tråkigt, för Scarlett hade också en bra låt som var betydligt bättre än året innan och ett otroligt creepy nummer som var väl gjort och påkostat.
Och det är verkligen det man gillar med Scarlett, alltså deras nummer.
Ja.
Möjligen att de kanske var lite för likt det första, alltså skräckfilmstemat på något vis, men annars, jag tycker det är en jättebra låt.
Ja, och också tjejer som verkligen, verkligen ville det här. De ville verkligen vinna och de ville, och det var så många som ville att den här typen av musik skulle få skickas för Sverige. Man ville skicka något annorlunda. Nu skickade vi någonting annorlunda, men på ett annat sätt.
Ja, och vi måste nämna igen hur otroligt duktiga sångerskor de är.
Otroliga!
Som lite grann bland alla skelettmasker och allt kan glömmas bort lite, men de är otroligt duktiga sångerskor.
Det är de. Och mer vill jag inte prata om traumat Wilhelm Buchas för tillfället. Jag älskar fortfarande låten. Det var min mest spelade låt på Spotify 2025.
Finalkvalet då, som gick direkt efter Jönköping.
Ja, vi behövde inte resa någonstans. Det var
skönt. Det här är ju verkligen SVT:s liksom sorgebarn, hur man ska göra.
Ja, det fick du ju inte säga. Anders Wistbacka tyckte inte om att du kallade det sorgebarn.
Nej, men här har man ju då vridit på det från... Jämfört med 2024 så hade man ju halverat antalet.
Just.
Och man tog ju också vidare ett bidrag direkt.
Just.
Som man inte var med i omröstningen. Och nu fick man väl det resultat som man var ute efter. Det vill säga man fick de två största hitsen som inte hade tagit sig till final. Och det var ju Dolly Styles Jiha och Meira Omars Hush Hush.
Jajamän.
Som ju då båda två har varit Spotify-ettor.
Utan att ha gått vidare.
Ja, så att det var, även om de andra tre som då åkte ut här, det var ju Khalifa,
Arvin
och Ella Tiritiello.
Ja.
Det är jättebra låtar. Så nej, det blev nog rätt finalister härifrån, för det var de
det skulle jag
stora hitsen.
Ja, absolut. Och sen blev det då en final.
Ja, och här var det ju ännu tydligare hur det verkligen var Kai mot Måns.
Alltså det var det enda.
Ja.
Det var det enda det pratades om, och det var det enda media skrev om, det var det enda media bevakade om, det var det enda som... Men här kände jag då att här hade vi ju våran lilla fördel, att vi hade pratat och plockat upp Kai innan basset. Så vi fick ju liksom lite tillgång till Kai på ett annat sätt, vilket var superhärligt för oss såklart. Mm. Så vi kunde ju träffa dem och följa upp lite, och vi hejade ju... Alltså, Måns, förlåt, men vi hejade ju också på Kai. Det gjorde vi ju. Men det var ju in i det sista som man inte visste hur det här skulle gå. Men när de utländska jurygrupperna började ge poäng till Kai som var höga, då föddes ju hoppet.
Ja, någonstans halvvägs in i juryomröstningen så började nog jag känna att jo, jäklar, det kommer faktiskt att gå. Så var det nog. Och sen blev det ett litet glädjetjut.
Var ärlig nu, det kom en tår eller två.
Det kom en tår. Och jag tog också en långkro från runt kylen och skålade. Det var det finskaste jag hade hemma.
Ja.
Så att, det var en spännande final ändå hela vägen in i mål.
Otroligt.
Och det är ju så roligt när det här händer. Jag kunde ju inte heller låta bli att dra paralleller lite grann till Måns stora genombrott, som ju var i Melodifestivalen 2007.
Just det.
När han fick stå i en split screen mot Magnus Carlsson i Melodifestivalen.
Just det, Mello King liksom.
Ja, men verkligen liksom Magnus Carlsson som hade regerat 00-talet. Både med först med Barbados och sen med
Alcazar
och nu som solo. Och nu var det en split screen där den ena skulle till final och den andra skulle åka ut. Och det vet jag, Christer Björkman har pratat om den split screenen så många gånger att han fick vara producent och få fram den. Och lite grann nu blev det ju samma sak fast åt andra hållet. Lite grann blev det ju nu de nya utmanarna mot den gamla kungen.
Ja, den gamla kungen. Det känns verkligen, alltså, med allt i bagaget som har hänt med Måns nu, att han verkligen, kungen har abdikerat.
Ja, eller blev bortröstad.
Ja, och verkligen sen abdikerade och försvann. Men han har ju en vinproduktion som går bra, så det är kul.
Ja, ja, han har massvis med företag, så jag tror inte att det, är någon fara på honom. Nej. Jag tror att han reser sig igen, precis som Torsten Flink.
Fast hur har Torstens resande gått egentligen? Jag vet inte. Jag hoppas det går bättre för Måns, om jag ska vara ärlig. Ja, men där slutade ju Melloresan då med Kai. Om vi pratar lite grann om programmet. Edvin gjorde ju stor succé och har fått fortsätta programleda saker som Idolfinaler och Let's Dance-finaler. Och han ska göra shower och han släpper singlar.
Måste säga att det är otroligt orättvist att han inte blev eller fick Kristallen för årets manliga programledare.
Ja.
Kejo fick ju Kristallen för årets kvinnliga.
Ja, just det.
Men att Edvin inte fick den för årets manliga.
Det tyckte
verkligen
han ju själv.
Ja, men det är faktiskt väldigt, väldigt orättvist.
Ja, jag håller med dig. Och Kejo gjorde ju dock också succé.
Oh ja, inget ont om Kejo, och hon förtjänar sin kristall, absolut.
Exakt, och bland annat så gjorde ju hon ett roligt inslag där hon letade efter en mellohunk. Hon började ju dejta mellohunkar under säsongen.
Några av dem där var ju fruktansvärt roliga, minns jag ju.
Otroliga. Frågan är, Anders, har hon hittat sin mellohunk, tror du?
Ja, man vet inte. Vi får väl se om hon kanske, om hon hittar en mellohunk, så kanske, ja, men, kanske de dyker upp någon gång under turnén.
Ja, men man vet ju inte. Hon är så himla hemlig med sitt kärleksliv, så vi vet ju inte om hon är singel fortfarande eller inte. Vi får
hålla ögonen öppna.
Ja, men det får vi verkligen göra. Det vore kul.
Det vore kul, jag undrar henne det.
Ja, men jag vill också ha en mellohunk, så jag blir också lite avundsjuk om det är så. Men då kanske jag kan få tips av henne.
I alla fall, när vi liksom fick åka hem från Strawberry Arena och äntligen gå och lägga oss och sova i våra egna sängar i en vecka ungefär, då var det annat liv, kan vi säga, på Warner Music, och både i Sverige och i Finland, för nu blev det bråttom.
Ja, för det här hade man ju inte räknat med.
Inte
riktigt.
Någonstans, det fanns inte en tanke på att det skulle in ett Eurovision i maj.
Nej.
Man hade ju fortfarande konserter utsålda till sin gamla turné Karar i Arbeit, så att det skulle man till Närpes uppträda för 500 personer, och man hade det som då hände var ju att man behövde väldigt snabbt åka ner till Schweiz och spela in ett vykort.
Ja.
Man behövde börja åka på pre-parties. Mm. Dessutom så började det ju då planeras för det här måste vi ju utnyttja. Vi behöver en sauna-tour i sommar.
Ja.
Och allt detta skedde ju samtidigt.
Ja.
På egentligen ingen tid alls.
Nej.
Och hur de hann med allt det här.
Nej, men alltså, dessutom har de hunnit producera 2 barn. Tydligen.
Ja, det är ju senare.
Jo, absolut, men det har ändå hunnits med här tills idag.
Tills idag har det, ja.
De fick ju 2 veckors ledigt där i september. Och då gjorde tydligen båda slag i den saken.
Ja, ja, men och det är ju som vi konstaterade också, det är otroligt liksom finsk effektivitet. Att man får två veckors ledigt, och gör man det. Och så skaffar de barn då samtidigt som Jakob ändå då ska spela Änglagård på Svenska Teatern.
Exakt.
Så Kai är liksom ändå upptagen nästa höst.
Ja,
eller, det är
perfekt. Ja, det är så bra planerat, så det är inte klokt. Och att skaffa barn samtidigt. Det måste ju också vara drömkul. Det kommer ju kunna bli ett mini-Kai av det här.
Ja, Kai-teens, eller på att säga.
Kai-teens, ja.
Nej, vi ska fortsätta prata om 2025 istället.
Det ska vi göra, för sen åkte vi till Wien. Och de med.
Nej, Basel åkte vi till.
Ja, vi ska till... Ja,
ja.
Ja, men jag åkte till Wien. Ja.
Kul. Vi drack vin.
Det gjorde vi. På båtar och på gator och torg. Ja, det var kul. Vi åkte till Basel.
Ja, och jag var ju i Madrid före det och såg pre-partiet. För det som hände här var ju att efter en liten kort dipp på ungefär 2 dygn i Eurovision-oddsen så var vi ju tillbaka till första platsen sen igen. För då började ju övriga Europas fans
det här var ju...
Det här skulle ju kunna vinna faktiskt.
Det var det som var så konstigt, för att vi låg ju etta på oddsen för att alla trodde att Måns skulle vinna.
Mm.
Sen vann Kai, vi hoppade ner några steg. Och sen hoppade vi upp och fick typ starkare favoritodds med ja. Kai.
Ja.
För att folk bara, Sverige kan ju vara roliga. Och jag tror att det var mycket det som gjorde det. Sen är ju den otrolig också, och Kai är otroliga. Men också det här att Sverige gjorde något oväntat.
Ja, och också bristen på någon vettig utmanare. Ja. Alltså här fanns ingen tydlig vinnarkandidat för att Österrike, som ju då var andrahandsfavoriten redan från början, var ju en sån här som den är lite för lik förra årets vinnare. Mm. Det är inte en typisk... I brist på bättre så fick vi ta Sverige lite grann. För det är pålit. Sverige kommer aldrig gå dåligt.
Nej.
Och det här är bra. Det gick ändå okej. Eller gick bra med utländska juryn. Och så vidare. Hade jättefina strömningssiffror även utanför Sverige och Finland.
Just
ska
det.
Sägas. Den gick ju däremot inte så långt utanför liksom, Norden-Baltikum. Det kom den aldrig.
Nej. Men i Madrid så var de poppis i alla fall.
Det var de. Och fick ju avsluta det pre-partyt. Och, ja, 1:30 tror jag klockan var när de var på scenen. Eller någonting.
Ja.
Sen hade vi kul fest där. Ytterligare några timmar. Men ja, Basel var ju en härlig upplevelse. Jag var ju där lite längre än vad du var.
Ja.
Det bjöds på sommarvärme och det bjöds på fest.
Ja.
Och det bjöds på, vad heter det, fondy?
Ja, just det.
Eller bjöds och bjöds. Det är ju den dyraste stan jag har varit i. Ibland så ifrågasatte jag mina livsval när jag satt en dag, jag var lite trött. Och jag satt och åt en varmkorv med bröd och drack en läsk som jag hade betalat 210 svenska kronor för.
Gud.
Ja, och då ifrågasatte jag lite grann. Varför valde jag den här hobbyn?
Exakt, vad jag tänkte säga. Varför valde jag den här hobbyn?
Jag kunde liksom ha målat kottar eller någonting istället.
Ja, det hade varit betydligt billigare. Men otroligt härliga dagar i Basel i alla fall.
Och spännande. Det var ju verkligen, Sverige blev ju bara mer och mer
hypade.
Ja, och favorittippade. Mm. Och Kai på dagarna i Madrid, det här vet ju ni, de var ju fullständigt
I Basel,
förlåt, som är min
tur. Vi är trötta nu.
Aldrig sett några jobba så hårt. Intervjuer från morgon till kväll.
Ja, det var otroligt.
Och man fick höra såna här, jag satt och hängde lite med delegationen ibland på lediga stunder, man kunde höra lite att nej, DN, ni kan inte få en intervju då för att de ska göra BBC World.
Ja.
Och till någon annan, ja, vi väntar lite just nu med CNN för Trump ska tydligen säga någonting. Så att man liksom konkurrerade i världsnyheterna med USAs presidentsuttalare på den nivån var det. Och det är ju så absurt när man tänker tillbaka på det.
Ja, visst. Nej,
men i den bubblan framstår det som fullständigt normalt.
Ja, när man är där så känns det ju helt...
Det är så här det är.
Ja, det är en konstig värld, det där som man kliver in i. Men den är otroligt härlig. Lite antiklimax, i alla fall tyckte jag, när det sen inte gick så bra. Hos jurygrupper och
en fjärde plats är ju jättebra.
Alltså gud men jag var så inställd. Jag hade ju planerat Eurovision 2026 i Stockholm. Jag var ju redo.
I stunden så var det ju lite av ett antiklimax och jag tycker ju fortfarande att den här berättelsen och historien, alltså långfilmen om den hade ju fått förtjäna att de verkligen hade fått gå hela vägen.
Men när vi gör den, då vinner de.
Ja.
Då skriver vi om historien, det är inte svårare än så.
Sen kan man naturligtvis också tänka att det kanske var det bästa. Att de slapp det på något vis. Och då menar jag slapp inom citationstecken. För då, alltså deras sauna tour som de körde, jag tror att det blev 42 stopp på den. Det var ett hiskeligt tempo. Sen någonstans ut med vägen så fick de ju för sig att de skulle göra den här stora Kai on Ice föreställningen i Helsingfors ishall.
Just det.
Som jag ju naturligtvis åkte dit och tittade
såklart
på.
Såklart du gjorde, ja.
Och de har ju fortsatt att köra gig både här och var på diverse finlandsfärjor och de har varit på någon bastu i Helsingfors och de har ju uppträtt på musikgalor och julgalor och du vet, de ska vara med på
Allsång
på Skansen
jul,
i julen här. Så att det är ju inte mycket tid de har haft ledigt. Det kanske var lika väl att de inte vann Eurovision, för att det här genombrottet, det kan de ju leva länge på ändå.
Ja, det tror jag. Som vi berättade så träffade vi Kai, för vi kände ju att eftersom vi var först med att träffa dem så måste vi ju också få vara sist med att träffa dem här, alltså för i år då, och följa upp hur det här året har varit sen vi träffade dem till nu, för det är ju en enorm skillnad alltså.
Jag ska inte börja med att fråga hur ni mår, för det har jag ju lärt mig att det gör man inte. Men jag ska fråga om ni lever.
Vi lever. Och mår väl bra.
Vi lever och mår.
Ja, men exakt.
Ja, i all välmåga. Fint. Det känns som vintern kommer som en gammal vän i år.
Ja, för ni har ju ändå haft ett år, måste man ju säga. Det är väl ganska exakt när vi sitter och pratar här, ett år sedan ni fick det där samtalet från Karin på SVT, och det är ganska exakt ett halvår sedan ni var i Basel. Om vi tänker tillbaka på Mello, hur minns ni de veckorna, eller kanske till och med ännu lite tidigare, de veckorna fram till Mello, hur minns ni dem idag?
Alltså, jag minns att det var en enorm liksom förväntan, att liksom folk... Nej, men det var ju för, speciellt våra gamla fans och folk i svensk film var ju som de, jag minns den här känslan av att, men är det på riktigt, ska de faktiskt vara med? Att det var liksom en sån, ja, men folk var verkligen så fram emot att vi skulle vara med. Jag minns också när vi hade den här sändningen med er första gången, när ni sa att vi var högt upp i bettingen och sen...
Sabbade jag någonting där? Alltså, jag tyckte liksom att jag kom med goda nyheter, men sen efteråt bara kanske sabba precis hela mediestrategin.
Nej. Det var liksom, blev från och med den stunden så blev det ju roligt. Ja. Alltså, liksom, vi hade ju på något sätt tänkt gå in med att det här kommer ju inte att, vi kommer ju åka ut med hur vi för det. Mm-hmm. Men sen efter det så blev allting upp och ner.
Jag minns också att vi hade mycket spelning och bokade som för den här perioden. Men vi bokade om lite då, för att vi tänkte att vi måste åtminstone boka om så att vi kan fara till final, om vi skulle mot förmodan gå till final. Och jag minns det där när ni nämnde det på den då, att vi var tippade. Så då var det ju liksom ändå bra att vi liksom lite rensade kalendern för möjligheterna.
Ja, nej, men jag minns ju mycket... Alltså... en viss oro att som är alltid på vintern, vi var allihop väldigt sjuk. Mm. Vi var superkrassliga typ 4 veckor innan. Och man skulle repetera numret, jag var så nervös, hur ska det gå? Så jag minns det som min uppladdning var riktigt värd. jag köpte ett par skidor och skulle komma i form, jag kom inte i form. Men sen när det drog, jag märker att jag blandar ofta ihop Malmö med Stockholm och som allt som hände, att jag blivit lite av ett virvar kring det här.
Ja, för det hände ju fort därefter. Från det att finalplatsen var klar och de 2 veckorna som var fram till finalen. Ni blev etta på Spotify-listorna både i Sverige och Finland. Det blev ju en fullständig hysteri, vad vi åtminstone kunde förstå från rapporteringen hemma i Vörå och hela Österbotten. Mm-hmm. Det uppstod ju någon sorts kajfeber, måste man ju säga, även i Sverige. Och sen sågs finalen av, ja, men det var väl högsta tittarantalet tror jag på över 10 år. Och mycket tror jag faktiskt att det berodde på er där. Men om du ska välja liksom ett starkaste minne från själva Melloturnén, liksom det här ögonblicket, minns jag. Vad är det för då?
Liksom, jag minns efterfesten i Malmö. Den var väldigt rolig. Alltså, och sen minns jag också efterfesten i Stockholm som var mindre rolig. För man var i en sån enorm chock. När vi hade vunnit hela alltihop. Och också den här när vi gick i de här katakomberna. Från arenan i Stockholm in till det här O'Learys. Och liksom, och vi gick bara där under i... Alltså det var som att vi var terrorister som var på väg. Liksom, skifflades iväg liksom som fångar.
Jag känner mig som att vi var sån där... typ POTUS, alltså presidenten som rushades från ett ställe till ett annat, och de som pratar om att vi har the package.
Det var sångfågeln.
Ja, absolut. Men enskilda ögonblick så kanske jag minns det här omspelet som vinstögonblicket just efteråt, den chocken och det här omspelet när vi står på scen och Jakob. Och jag vinkar in till kameran med den här stora jävla blombuketten. Och så inser vi att vi ska till Eurovision.
Jag minns några sekunder också för sista poängen kom. Och det var någon av låtskrivarna som sa att vi tog inte det. Men man ser där i den där bilden att jag levde, jag hade hoppet kvar där ändå. Ja. Jag sitter liksom ändå och så nej, men alltså, jag tror att det här kommer gå hela vägen. Och den där explosionen, liksom, den euforin, så är nog någonting man sent glömmer.
Hur många gånger har ni sett det i klippet?
Alltså, en gång har jag sett det. Vi såg det tillsammans, va?
Ja, exakt. Och det har flimrat förbi på sociala medier för mig också, så jag har kanske sett det.
Ja, det där speciellt när vi får reda på att vi har vunnit. Ja, det
exakt,
har sett,
ja. Så de sitter kanske 4 gånger när det flimrar förbi. Och, ja, nej, det är alltid kul.
Om vi förflyttar oss då, sen var det ju... jobbigt. Ni höll fortfarande på med Karari Arbeit. Mm. Ni skulle helt plötsligt ut på en promoturné i Europa. Och sen så någonstans här också så blev det nyheter om en sauna tour. Mm. Hur lång tid hade ni förberett er på en sån?
Väldigt kort. Att den börjar ju, den planeringen börjar ju lite före Mello, men alltså väldigt småskaligt. Och sen när vi vann, eller kom vidare till final i Malmö, så då exploderade det. Och det blev väldigt snabbare. Och vi skrev kontrakt med United Stage, Finland, Sverige och som och började boka upp det här. Och vi på något sätt bestämde oss då också för att okej, det här blir ett galet år. Då trodde vi ännu inte att vi skulle till Eurovision, men att vi tänkte satsa i alla fall på sommarspelningarna. Och det blev ju väldigt många sådana. Och vi känns som att vi... Ja, det var tufft, men det var ändå på något sätt rätt beslut att göra i år. Och mycket skoj har vi haft och mycket har vi sett och mycket folk. Någonstans blev vi ju på alltså verkligt först när vi mötte publiken. Alltså när vi var på Gröna Lund och framåt. När man såg att jaha, det här är människorna som har röstat på oss.
Jag minns att jag också liksom, det där som hände efteråt när overkliga saker började sägas i en seriös ton. Att plötsligt var det just sådär att ja, de skulle väl ha er till den här spelningen och så sa vi nej men det är inte fysiskt möjligt och så är det, ja, men de flyger in er med helikopter. Och så ska man liksom ta den saken på allvar. Mm. Och att sånt började ske där, att det var väldigt snabbt som man la i en väldigt hög växel på något sätt. Mm. Och det var en sjuk känsla.
Ja, men som jag var ju fortfarande arrangör för, som hade som boka och fixa säkerhetsvakter och teknik och allt till våra karriärarbetsturné-spelningar. Så när jag som behöver lägga till i säkerhetsplanen att vi ska landa en helikopter utanför så var ju som någonting jag inte hade trott när vi började boka den turné.
Nej, alltså vi kom ju rakt av scen i Kristinestad, rakt in i helikopter med alltså bastukostymerna på. Jag minns att det var liksom man sätter sig och man har just spelat bara bastu rakt in i helikoptern, den lyfter och publiken står nedanför och vinkar när vi flyger iväg. Och det är så otroligt, det var liksom dragigt i den här helikoptern. Att det var liksom, det var kallt. Det var så att redan där så var man sådär, men det är för liten helikopter.
Vi ska få berätta mer om sommaren alldeles strax, men jag tänkte vi måste ta en liten kort recap på Basel också. För att jag har ju varit på Eurovision jättemånga gånger. Mm. Och jag har följt de svenska artisterna och jag har följt hur det brukar vara. Jag tror inte att någon har jobbat lika hårt som ni gjorde under de här 14-16 dagarna eller hur länge ni nu var nere i Basel. Hur i hela friden orkade ni ta er igenom de här dagarna?
Ja, men jag tyckte att det gick väldigt bra när vi var där på plats. Mm. Alltså vi hade, alltså man var ju trött, men samtidigt så var det, alltså det var ju kul också. Och vi hade ju liksom, ifall någon var lite mer trött någon dag så då steg de andra två in. Men alltså jag minns den där blåa, alltså turkosa mattan, det var ju nog alltså. Vad var det, 101 intervjuer eller någonting. Och det var tufft. Mm. Då var man ju helt grillad i huvudet.
Mm. Do you feel the pressure?
Samma fråga hela tiden.
Det var någonting också med att när vi ändå var vinsttippade för Eurovision så var man sådär, men nu måste vi ju ge det alltså varje cent. Vi måste, liksom, vi måste ge det verkligen allt vi har. För om man lämnar någonting kvar nu, så då kommer man liksom att kunna ångra sig också. Det var någonting som med det där att man förstod inte what the pressure var just då. För man gjorde ju bara det man kunde, men att det där att man verkligen liksom ångade ur allt vad man hade. Mm-hmm. Så det var ju på grund av det där, att man hade lite segervittring.
Ja, verkligen.
Så man måste ge allt. Man.
Att om vi inte ger allt nu så kommer vi ångra. Alltså är det exakt här. Mm-hmm. Att det är som, och är därför det blev den här känslan också när vi inte vann, att men nu har vi ju, vi gav ju allt.
Alltså, men det var förgäves. Cypern vill inte ha oss. Nej, men det var faktiskt... Jag har häpnat mer i efterhand över att vi orkar själva. För jag har märkt att jag har fått en betydligt lägre toleranströskel för bullshit i avhållande slag. Mm. Och just som det här mängden intervjuer. Jag, om jag gör som 3-4 på raken, vilket är ju ingenting, så blir jag redan som sådär... Jag gjorde som... Men jag insåg också när jag gjorde promo för en av mina böcker som har översatts till finska här nyligen, och jag gjorde en promodag med mitt bokförlag, och de hade ju som typ aldrig sett något liknande, och då var det ju ändå bara 2 timmar med lite reportrar som böt av varandra, kanske 6 stycken eller något. Och när jag som sa, nej men det här var ju bara 2 timmar, det är ju ingenting. Så var ju som, om man ser, så då inser man också som vad man har varit med om, att vi höll på i 8 timmar plus med det här. Eller jag var 8 timmar med det och sen 6 timmar repetition.
Ja, varje dag i över 2 veckor, ska tilläggas. Ja. Det var, när var det jobbigt i Basel? När hade ni er dipp? För det måste ni
ha. Ja, vi hade ju den här, vad heter det, Vivi Vlogs eller vad det var. Där var jag liksom, det var jättehögt ljud. Det var fel på mickarna. Och så sen så skulle vi ha någon sorts meet and greet då folk skulle ta bilder med oss. Och de var så otrevliga med varandra. Alltså, det var så bråttom. Så de var liksom så, don't touch me! Och liksom, de skulle fram och ta bilder. Och liksom, de är arrangörerna, någon stod och ropade. Och liksom var så det att, five at a time! Det var kaos alltså. För att alla ville liksom ha bild samtidigt. Och det var, och där stod man och bara liksom så det att, kan vi... Drid ner temperaturen. Liksom.
Det var också 45 grader varmt där inne.
Ja, det var ju det. Det var ju det.
Ja, det var någonting med det där att man, liksom, man ville göra någonting trevligt. Man ville liksom möta publiken och det där. Men att omständigheterna så möjliggjorde inte att man kunde ha en skön stund med varandra. För att det var så stressigt och tempo var så högt och alla bara stod och skrek. Så att det var just det där. Man, vad håller vi på med? Vad känslan då just då? Och den kom liksom till... Kanske var på sin spets där.
Men minns jag också att det var varje gång vi var på arenan och fick liksom vara i den här där blåa mattan backstage där, som en non-connected zone. Så då minns jag att det var ganska liksom lugnt och skönt. Att vi har biodansarna som var i vår lilla backstage och vila och sov på någon liten väska som kudde.
Hade Axel någon dipp någonstans när det var jobbigt?
Ja, jo, alltså det här lite samma, men att det var ju kanske den här första veckan var ju absolut bäst. Då hade vi ganska mycket fritid. Det var inte så mycket fans ens i stan. Man kunde röra sig utan att någon ens visste vem man var eller något sånt. Vi gick på bio. Det var som en semester. Sen var det
ganska dyr semester.
Ja, det var ganska dyr semester, men ändå. Sen var det nog när just det här mediapådraget blev som allra störst. Det var som att varje dag var mediedag. Och vi gick ner i samma bunkar och gjorde samma intervjuer men med ett nytt land. Då började man nog tappa lite. Jag tänkte ofta på Italien, nu i efterhand. Som bodde på vårt hotell. Och vi såg dem bara röka i princip på innergården.
Och äta frukost.
Ja, sent då de. Och alltså de ju, så vitt jag vet har de inte gjort en intervju än idag.
Nej.
Och de blev 5:a.
Ja.
Vi gjorde alla intervjuer och vi blev 4:e. Det här är någonting som fortfarande är upprörande för mig.
Ja, livet är orättvist alltså.
Ja, det är det. Vissa har det och vissa måste jobba.
It was all for nothing.
Kom vi tillbaka till det med låga förväntningar. Ja. Men därefter då, sauna tour, det var allsång, det var nationaldagsfirande på Skansen. Ja, jag har säkert glömt massvis, men hur var den här sommaren? Alltså, och vi ska säga, den började ju direkt efter, var det en vecka mellan Basel och Gröna Lund?
Ja, alltså max.
Ni hann ju knappt gissa er kentvätta kostymerna.
Nej, det hann vi absolut inte. Vi hann ju skriva en setlist och sen upp på scen alltså. Men alltså det fanns ju så mycket goodwill i publiken och liksom alla var så taggade och glada. Så vi gick ju liksom på den vågen. Och just allsången är liksom, det minns jag att efter allsången så hade jag liksom, jag var så trött när vi landade i Finland efter allsången. Och på något sätt hade jag som knuffat upp allting till, nej men det där tar jag efter allsången. Sen skulle vi ha ett firmagig och man skulle upp på scenen. Och jag var så... Det var min absoluta... Då var jag som tröttast liksom. Men det gick också. Det är liksom när man ser tillbaks på det så kan jag vara sådär att ja, men det är helt sjukt vad man orkar alltså.
Jag minns nog liksom... När vi kom ur Eurovisionsmangeln på något sätt och det där och vi satt oss i bilarna och skulle börja köras ut liksom till olika gigs så var jag ändå lite i Eurovisionsbubblan. Att jag hade inte riktigt kommit ur den, att jag visste inte riktigt vart vi var på väg. Men jag minns sen när man kom sig upp på scen liksom, och stod framför en live-publik, och det var inte liksom tv-produktion, utan här är liksom fans som nu är och hejar och som på något sätt tar emot oss efter den här, hela den här våren som vi hade som, i ryggen då i det skede, när vi till exempel steg upp på Gröna Lund, så var det, alltså det var en helt fantastisk känsla, och att man faktiskt såg de här som man tidigare bara hade hört om eller läst reaktioner på sociala medier och sådär. Det var ändå så otroligt grundande, och på något sätt så förstod man lite varför man hade varit igenom den där Eurovisionen och Melodifestivalen. Att där var ju också att saker man inte i sin vildaste fantasi ska kunna fantisera i januari. Att man skulle just fara till Gröna Lund och det skulle komma liksom jättemycket människor och se på oss. Mm. Som var plötsligt sant. Hjärnan hade inte hunnit med innan man väl stod på scenen, utan det var först när man liksom gick ut på scenen och hörde det där jublet som man förstod att det här är på riktigt.
Och liksom att folk liksom kom fram och var så glada och stolta och som att vi blev fjärde. Att de pratade om att vi som land blev fjärde. Och vi,
var liksom och vi hade ju som lite den här, ja, förlåt att vi inte vann.
Ja, exakt. Den känslan.
Ja, alltså att det tog en stund innan man svängde till en vinst, eller som att man var nöjd med fjärde.
Ni har ju fått en hel hög med utmärkelser också här det senaste. Alltså det är två rockbjörnar. Ni var och blev årets finlandssvenskar. En viss uppgradering från årets österbottningar. Ja, kan bråka om det sen. Förtjänstmedaljer. Ni har vunnit musikförläggarnas pris. Jag har bara tagit ett urval. Har ni koll själva på hur många utmärkelser och priser ni har fått i år?
Jag har ungefär koll vad jag har i mitt hem på olika hyllor. Men det börjar vara ett problem att jag skulle behöva ett större kontor. Jag har ett minimalt kontor, kan jag säga. Det har blivit en del, och är ju som så, ja, men är ju märkligt med priser också på något sätt. Alltså man blir alltid glad, men som...
Och just det där när man har varit också i som Melodifestivalen och Eurovisionen, som är en tävling, och nu är det utmärkelser som man får. Det, jag tycker det är också sådär, är svårt i den här branschen att hålla reda på, åtminstone mentalt, vad är liksom förtjänster och vad är liksom vad som betyder vad, blir jätteknepigt, men att det är alltid jätteroligt att få liksom de här utmärkelserna.
Och träffa kungen och kronprinsessan har ni fått göra, var på Kungliga slottet i Stockholm och så. Gör ni något särskilt den 6 december?
Nej, men vi ska på presidentens val på presidentens slott i Helsingfors. Så då ska vi gå i frack och skaka hand med presidenten. Och i somras var vi också basta på hans sommarresidens, Gullranda.
Ja, ja. Så att, we go way back.
Ja, just det, för svenska statsministern vill ju bara ha er om ni vann.
Ja. Han tyckte ju det som låten han. Vändare.
Ett lite mer seriöst ämne, och vi behöver inte gå in i detaljer. Jag inbillar mig att er ekonomi har påverkats ganska dramatiskt av det här, och det är ju välförtjänt naturligtvis när ni har jobbat så mycket som ni har gjort. Hur märks det i er vardag? Liksom, är ni personer som samlar i ladorna, eller unnar ni er liksom lite lyxigare grejer nu? Nej. Står det en sportbil i garaget? Eller?
Nej, alltså inte. Jag märker inte alls faktiskt. Jag märker det på att man får en massa sponskläder, och det är jag glad för att jag orkar inte handla egna kläder.
Det ju säger, syns ju inte för Jakob, för att han är ju värdelös på att köpa grejer. Jo. Alltså han har ju pratat i 5 år om att han ska ha en ny cykel.
Ja, men den är så bra, den som...
Nej,
har du hört vad som hände med min cykel?
Ja.
Den gick ju sönder, båda bromsarna, både fram och bak, gick sönder. Och så la jag den i en container. Och nu har min granne hittat den och lagat den, så nu har jag den igen.
Nej! Nej! Alltså jag blir upprörd. Ja, ja, ja.
Men Axel har en ny bil.
Ja, jag har en ny bil. Ja. Ja, ja. Jag kan unna mig lite. Det är inte en sportbil, men en sportig familj.
Hur är det med Kevin då?
Ja, men jag äter en lite finare biff nu. Mm. Jag väljer kanske den som är snäppet finare. Mm. Så det här jag börjar unna mig.
Men framförallt så tycker jag man har ett mindset av att unna sig, och som man har orsakat så mycket huvudbry för sig själv och sin partner och så här. Så att när det som uppstår en situation att ska vi ha en ny kaffekokare eller inte, så är det som ingen frågan om att då köper vi den kaffekokaren som min fru vill ha.
Ja.
Och gladeligen. Och, ja. Och alltså att, och det finns ju som en, som någonting avstressande med också, att som vet att du har ett osannolikt år bakom dig. Och du börjar ju inte spela humormusik på dialekt för att du vill tjäna massa pengar, utan är ju en stor överraskning att vi har kunnat hålla på så här länge professionellt som vi redan har gjort.
Så när ni har haft ett så osannolikt år, hur känner man då inför framtiden? Får man prestationsångest?
Alltså jag tycker jag känner mig ganska trygg. Och jag tror jag känner, man går ju och funderar att hur länge hålls det så här? Mm. Och hur kommer det att förändras? Det är sådär, egentligen så är väl spelplanen är ju en ny, men att framtiden är ju alltid lika oviss som den också någonsin har varit. Och då får man ju förlita sig på att man har klarat sig hittills med eller utan Eurovision och Melodifestival. Så på något sätt så ska man ju ta sig framåt. Men man vill ju också förvalta det man har fått på ett bra sätt. Och det är väl kanske jobbet som ska göras nu.
Men det är också liksom, jag tycker det är skönt att vi har redan kommit ut med två låtar efter Bara Vara Bastu, Mosquito och Karaoke. Och de har ju liksom gått väldigt bra, men de har ju inte gått bra om man jämför med Bara Vara Bastu. För den var ju så, alltså just det här, hela Mello, Eurovision, en enorm hit. Men de två andra låtarna har ju gått bättre än några andra låtar tidigare, före Bara Vara Bastu. Så att vi har ju som en ny nivå som vi är på, så det känns ju väldigt, väldigt roligt.
Alltså, jag fick samma fråga också om finska journalister och vad som, de var helt sådär att alltså, hur ska ni klara när det här som stänger sen? Och alltså, vi har varit med om att vi har nått toppen, alltså kanske 4 gånger redan, som vad vi har upplevt att okej, det här var, nu blir det inte större än det här. Nu skalar vi ner, eller nu gör vi vad vi vill, och så blir det större. Alltså som saker händer och vi har som alltid bouncat tillbaka med någon ny idé eller som någonting nytt som känns lockande kreativt att göra. Och är där någonstans så länge vi bouncar tillbaka och kommer tillbaka till grundverksamheten, så är jag inte så orolig för hur det ska gå. Vi kommer absolut bli mindre än vad vi är idag, på lång sikt. Men jag tror vi kommer kreativt vara ganska tillfredsställda.
Ja, och vi vill ju inte göra 100 intervjuer varje dag heller. Det blir skönt.
Mm. Eurovision ska komma med ett jämnt mellan.
Ja, en gång per liv.
Jag måste fråga lite grann om Kai on Ice också såklart. Vem och hur kom den tanken att efter den här våren och sommaren så kände vi att nej, men en jättestor arenakonsert, det låter som en bra idé.
Jag tror nog det var vår bokare som såg en möjlighet, och vi var som sådär, ja, om du tror att sälja så låter det nog skoj.
Ja, men Henrik Hagnäs idé.
Ja.
Och det var alltså liksom när den bokades, så var jag sådär, ja, säkert, go for it, det blir säkert. Men det var ju en helt otroligt rolig kväll. Mm. Jag har aldrig haft så kul på scen. Det var, alltså, att ha liksom 8000 pers som har kommit från hela världen och liksom kolla på oss, det var jättehäftigt. Och ja, nej, men showen var också rent tekniskt, så allting gick så bra, allting klaffade precis med, ja, du, laser och pyro och allting som vi aldrig har haft liksom förr, så det var roligt, förutom Eurovision.
Men det var också en sån där grej som jag skulle aldrig ha vågat göra det själv. Att det är liksom sådär, när det går så där snabbt och liksom vår fanbase har växt så här snabbt, så det var jätteroligt att någon annan var nykter nog att se att nu ska vi bjuda era fans på en sån här afton. Mm. För det skulle jag aldrig själv ha vågat eller förstått att göra.
Nej, men framförallt det blev ju som en kulminering av hela året, och vi samlar fans från hela världen faktiskt i Helsingfors, spela våra gamla låtar, och verkligen som det var lite fanservice gig att vi spelar som allt vad de ville höra och vad vi ville spela också. Det var väldigt fräscht för oss att spela en så här stor spelning. Så. Sen om det var vettigt att lägga in kan man alltid ifrågasätta, men jag tycker det gick väldigt bra med allt i åtan. Jag ser som fram emot att göra någonting liknande igen.
Ja, för vad ligger i pipeline för? Vi vet att Jakob ska spela med Skal.
Ja.
Får utforska en helt ny roll.
Ja.
Som blyg ung man från landet som undrar vad som finns någon annanstans.
Ja, exakt. Hur ska det gå? Ja,
men nu får utforska helt nya sidor av sig själv. Sen är det kul.
Ja, kul.
Men vad ska ni ändå göra?
Ja, det blir ny musik och sådär. Vi har ju lite gigs sådär framåt.
Ja, alltså nytt material. Ja, Jakob kommer ju förstås ha varit mycket på Svenska Teatern med Änglagård, och vi anpassar som vår verksamhet enligt det, men att nu är att han kommer kanske han tar måndag leder, men sen tisdag så kommer han börja gnata på om att nu ska vi göra den här låten och jag har den här grejen. Så att vi som jag tror det kommer bli en bra tillfälle att skriva nytt material också när det skapar en lugnare miljö för oss andra. Alltså som att vi inte hela tiden är uppbundna att resa. Mm. Så det skapar också en lugn som vi tror alla behöver. Så det kommer bli, jag tror det är en väldigt bra grej. Och då ska vi stå och spela nu i sommar och lite på hösten också och säkert på våren och så. Och så kommer det ju förstås mellosäsonger och sånt också. Så, och vi vann ju faktiskt i fjol. Så,
eller
så.
Seden bjuder ju att den dyker upp på ett sätt eller annat under nästa års.
Ja, så vi tänker vara åtminstone att titta på dem. Så får vi se då sen.
Livet nu när ni spankulerar omkring hemma i Helsingfors eller Vasa. Nu är ni ju liksom popstjärnor. Känner folk igen er och hur är en sån omställning jämfört med ja, men bara för ett år sedan?
Vissa dagar så kan det vara väldigt många som kommer fram faktiskt i Helsingfors. Så tidigare har vi inte alls varit kända i Helsingfors. Men det var någon dag, vi hade varit på finsk tv och så skulle jag till Kevin och vi skulle vara i studion och så var jag på metron då. Och så var det fyra tanter av varandra oberoende som ropar Nissan bromsa. Det är roligt.
Jag har varit ute och gått med min hund och stått länge där i den här parken och pratat med en främling på finska om att det lär bo en av de här som var med i Eurovisionen. Att lär bo någonstans här. Vet du vem det är? Nej, jag har ingen aning. Så att jag klarar mig ganska bra faktiskt. Ja. Sådär, ändå. Jag vet inte. Sådär. Jag har ett civilt ansiktsuttryck tydligen som är tillräckligt långt från när jag är på scen.
I Vasa är det ju... Alltså österbottningarna har vetat av oss länge. Så att det är nästan... Om är någon turist eller utbytesstuderande typ, eller någon finskspråkig som vi är nya upptäckta för, så de blir kanske med till sig. Men överlag så är de bara sådär, ja, han är och handlar skinka och ost igen.
Du gör alltid det.
Ja, men alltså att det är ganska som, det är skönt med att bo på en mindre ställe också, att som folket som jag, han bor ju här, är inte så konstigt.
Ja, jag förstår att det låter som att vi sitter i någon form av bastu eller badhall här. Men det är bara... Jag har jobbat med ljud i 20 år, Anders.
Ja.
Kan man inte tro alltid. Men så är det. Men nu ska vi ge en shoutout till pappa Moe som äger mitt företag. Som har införskaffat oss nya mikrofoner inför 2026. Så nu
jäklar ska det hända.
Jajamän.
För att sammanfatta det hela... De är ju lika tagna som alla andra,
ja,
över året och kan man inte riktigt förstå att det faktiskt har hänt.
Och vad trötta de ska vara nu när kanske de får ta det lite lugnt efter nyår.
Ja, det är några spelningar inplanerade, vet jag, men det är ju inte alls det schemat som de har haft hittills naturligtvis. Och sen tror jag att åtminstone Kevin och Axel tycker att det ska bli jättespännande att bli pappor. Medan Jakob är och roar sig och spelar musikal i Helsingfors.
Men alla fick på något sätt sin dröm.
Ja.
Alltså Jakob drömde ju om att bli musikalstjärna och vi måste ju prata lite om det här som vi såklart har pratat redan om i Kai-podd och allt möjligt, men att profetiorna blev sanna på något sätt. Mm-hmm. De gjorde ju den här Botnia Paradise och där handlade det ju om att man vill bli känd i Sverige. De här grejerna man ska få göra då, det är ju att vinna Melodifestivalen, uppträda på Allsång på Skansen, träffa kungen.
Mm, skaka hand med kungen.
Skaka hand
i juni.
Med kungen. I, ja.
Och det gjorde de.
Exakt. Ja. De har ju liksom gjort...
De har bara Diggiloo kvar. Dubidu. Förlåt.
Ja, men det kan väl inte vara så svårt.
Nej. Det är ju om de lägger nya programmet. Jag vet inte om det blir en ny säsong. Annars tror jag bara det är ett samtal bort. Ja, det är nog inte så konstigt.
Men och liksom då, Jakob har alltid drömt om att bli riktig musikalstjärna. Nu får han bli det i en... Så han behöver inte göra den här själv.
Nej, han behöver inte skriva musikalen själv.
Och Kevin och Axel får bli pappor. Ja, men jag tycker det är så fint. Hur kändes det för dig jämför det här mötet med det första mötet?
Ja, men nu, det är ju lite konstigt såklart. För det, nu har det ju ändå gått, ja, men det har ju gått nästan ett år.
Mm.
Och man har ju ändå blivit ganska tjenis. Alltså, vi har ju träffats många gånger.
Mm.
Suttit och chattat på Instagram ibland på vårt Slagerfesten-konto när du blir irriterad för att det liksom blippar till och ibland liksom lite mer privat. Umgåtts både i mer privata och ja, men officiella sammanhang. Lärt känna deras liksom fruar och flickvänner och hängt. Och liksom, jag stod och pratade med föräldrarna en hel del i Helsingfors senast. Så att, ja, men, de känns ju som bekanta på ett annat sätt nu, ja. Vilket också är jättekonstigt.
Ja, det måste ju vara lite surrealistiskt.
Jag vet inte hur det blev så.
Nej, från nervös, liksom, inte fanboy, men så, till att bli omnämnd i Axels sommarprat och prata och känna föräldrar och fruar. Det är ett år alltså.
Ja, det har varit ett år. Och då undrar man ju vad som ska hända härnäst.
Vem blir nästa års Kai för slagerfesten?
Ja, det är en bra fråga.
Take a pick.
Ja, jag tror att den här bedriften kommer ju... Det ska inte säga att det inte kommer att hända igen.
Nej.
Men det kommer att dröja.
Ja.
Att någon verkligen går hela vägen längst ner från oddset.
Ja.
Och sen hade ju de också den fördelen att de hade ju en image som dumma kusiner från landet som de kunde spela på. För det är klart att de gjorde.
Ja.
Det är klart att i februari, men de var inte så dumma i huvudet som de framkom. Alltså, framstod. det är klart de inte var. Utan det här var ju, det berättade ju Axel lite grann i sitt sommarprat att vårt upplägg är alltid spela underdogs.
Ja.
Alltid liksom verkligen poängtera dödens grupp där som de planterade redan på presskonferensen. De här är ju genier.
Ja.
De är marknadsföringsgenier för att placera sin egen bild. Och det är ju då det blev också det att de fick stå då mot Måns.
Alltså,
hade inte Måns varit där hade det inte blivit samma grej heller.
Nej. Och det var ju rent tur. Det var ju inte deras val så att säga.
Och då är vi där igen att det är svårt att vinna med Melodifestivalen, men månen och stjärnorna och planeterna måste ju stå rätt. Och det gjorde de här.
Och vet du vad, Anders? Nu var det där sista gången du fick prata om Kai i den här podden.
Ja.
Nu är vi klara.
Ja, alltså...
Ja.
De kommer ju att göra någon sorts mellanakt.
Ja, men då får inte du.
Och det måste vi ju nämna.
Nej, då får inte du prata om dem. Inte så här länge.
Nej.
Nu är det klart. Nu är vi...
Ja, ja.
Nu är vi över det. Vi får hitta en ny besatthet helt enkelt inför nästa år.
Ja, se vad det kan vara för någonting. Ja,
det lär visa sig. Gud, när man sitter så och pratar. Vilket år. Jag blev alldeles matt alltså.
Det var ett väldigt, väldigt bra. Framförallt Mello var ju ett helt fantastiskt år.
Speciellt.
Allting flöt på och... Låtarna blev hits, programledarna var fantastiska. Finalen sågs av över 4,13 miljoner tittare. Och det är en helt outstanding tv-siffra. Jag tror att det var högsta tittarantalet sedan 2013, om jag minns rätt, för finalen. Och det kommer man ha en utmaning med att möta i år.
Det blir spännande.
Mm.
Jag längtar... Gott nytt år till alla fantastiska lyssnare. Jag har suttit och tittat på vår Spotify Wrapped för podcasten. Ni är så många som följer oss och det känns också overkligt.
Ja, det är också lite läskigt att det man sitter och säger här kan någon lyssna på.
Ja. Ja. Nej, men jag är så tacksam för alla som vill följa med på vår slagresa som vi gör för att vi tycker det är kul.
Ja, och vi kan inte göra det om inte ni lyssnar. Så jättestort tack och gott nytt år!
Gott nytt år!
Hej, Axel Kahn heter jag, är tävlingsproducent för Mello. Det betyder att jag är ytterst ansvarig för de 30 bidrag, artister och låtar som väljs ut i tävlingen. Jag har lyssnat en del på er och tänkt mejla och fråga hur ni ställer er till Melodifestivalen. Är det något ni har funderat på att delta i? Jag tar gärna ett möte med er och berättar om hur allt går till. Jag tror ni skulle kunna göra ett enormt intryck och avtryck.
Det blir nog jättesvårt för oss. Vi slår ju underifrån, verkligen.
Ja, men vi älskar ju. Alltså, vi har alltid varit underdogs.
Måns.
Är det han som är största hotet?
Ja, de säger det.
Ja, de säger det. Kai.
Alltså, jag kan inte nämna någon som har den egna grejen som de har i Sverige. Det är unikt, ska jag säga. De är ju lite unika.
Det är helt monumentalt. Alltså, jag har aldrig varit med om något liknande. Aldrig.
Men den stolthet som vi framkallar, den är ju nog i sig enande.
En jättestor stolthet också faktiskt, över att Finland har producerat någonting som har imponerat på svenskarna.
Nej, men alltså, jag skulle inte bli förvånad om vi tar det hem det här.